Hej och välkomna till avsnitt 210.
Hej och välkommen till dig, Niklas.
Tack.
Och stort grattis till dig.
Tack.
Som nybliven pappa.
Ja.
Ja.
Det är fantastiskt.
Ja, det är fantastiskt.
Ja.
Ja. Vi har ju sett tidigare, så jag har gratulerat dig i mer hjärtliga former.
Mm.
Men vi säger också, och podden så ägnar då grattis till papperiet.
Eller hur? Ja. Är detta avsnitt 210 av Gottlöjs nakna sanning, eller är det avsnitt 1 av pappapodden?
Ja, just det.
Det är frågan.
Ja, det hade vi faktiskt kvalificerat oss till nu.
Ja, faktiskt.
Suttit här och från djupet av vår pappaerfarenhet pratat om papperiets vedermödor och guldkanter. Men det gick väldigt bra.
Det gick bra.
Ja. Det var ju märkligt, eller märkligt, men det är ju nästan lite lustigt att båda våra barn gick tiden ut och blev igångsatta.
Mm.
Och det fick ju mig att spekulera lite grann ännu mer. Och nu fick jag lite grann vatten på min kvarn igen då. Med att det kanske inte är en slump, utan det kanske är så att man har blivit sämre på att räkna på det här med förlossningsdatumet då.
Kanske.
Ja.
Å andra sidan så finns det ju folk som får 4 veckor för tidigt.
Det är sant.
Det kanske sant. Bara är svårt att räkna ut ett förlossningsdatum helt enkelt.
Ja,
eftersom alla graviditeter är olika, gissar jag.
Men det var ändå så här att det var inte så att det inkom ett... Jag tittar ju på min telefon så här varje morgon från det att det är ett förlossningsdatum, men egentligen från veckan innan.
Ja.
Så rasslar upp telefonen och kollar om det hade kommit ett sms från dig på natten där då. Nu är vi på G, vattnet gick, vi åkte, det verkar. Jag sitter i en taxi, vi är i Hindås, vi kanske hinner, men lite grann där då.
Eller hur?
Så här, jag körde 180, då har du kanske inte smsat samtidigt.
Jag tror inte min bil går i 180,
nej,
men så
nej, men lite grann den ändå känslan i...
Ja.
I mässet där då. Men det precis. Kom ju aldrig, utan det blev mer såhär det kommer bli igångsättning på söndag
lördag.
Eller på lördag, ja.
Ja. Lördag morgon,
ja. För övrigt tror jag samma. Nej, vi hade nog söndag. Vi gick söndag till måndag, ni gick lördag till söndag.
Just det.
Men det var ändå så här 15 dagar över tiden då.
Ja.
Ja. Ja, vi har igångsättning på lördag och så. Så det var ju det liksom, och så det kändes ju bara att ja, de sista dagarna var knappt att jag ens tittade efter. Nej, men det
kommer bli det.
Bebisen kommer komma på lördag.
Ja.
Och så blev det väl, fast plus då...
Ja, den kom ju på söndag morgon då.
Just det.
Ja. Hade det gått ett dygn till så hade det ju blivit 1 april. Ett skämt.
Mm.
Det var tur.
Det är min bror är född 1 april.
Är det så?
Ja.
Ja.
Min bror är ett aprilskämt på det sättet.
Ja, men vad kul.
Ja.
Grattis Fredrik då i efterskott.
Ja, precis.
Ja. Nej, men det var ju faktiskt exakt som du säger. Man gick ju och väntade och hoppades. Framförallt Sara hoppades ju att det skulle sätta igång på den naturliga vägen. Det hoppas väl alla i sig. Men som du sa, när det var 3 dagar kvar, då slutade man ju tänka på det. Och så ställde man sig in på att den här tiden kommer det sättas igång. Mm. Vilket blev också en annan sorts nervositet, tyckte jag. Att man hade ett klockslag. Vissa tycker att det är skönt, nu har man ett klockslag och då kommer det ske.
Ja.
Men då blev man nästan lite nervös istället. Oj, nu ska det ske.
Var ni oroliga då när ni åkte in på morgonen? Eller var det så här sammanbitet?
Jag var väldigt lugn. Jag trodde att jag skulle bli mer orolig än vad jag var. Sara var väldigt lugn fram till vi åkte på morgonen. Sen på vägen in var hon väldigt nervös då.
Vad spenderade ni, så att säga, vad gjorde ni under den dagen? Vi kollade ju på exempelvis på Walking Dead då, typ 4 eller 5 avsnitt. För det tog ju väldigt lång tid där i början. Det hände ju inte jättemycket. Vad gjorde ni?
Jag vet inte hur lång tid det tog för er, men ni blev väl också igångsatta med såna här cytotech-shotar.
Ja.
Ja. Vi fick första 20:11 på förmiddagen på lördagen. Och så ska man ju ta 6 stycken med 2 timmars mellanrum.
Ja, just det.
Vi kom till 3:e innan det drog igång.
Mm-hmm.
Ordentligt då. Så att, det var ju, vad blir det, 6 timmar då.
Mm.
Men ja, vi gjorde inte så mycket. Vi spelade lite Yahtzee och köta. Sara köpte Damernas värld och läste.
Mm.
Jag läste faktiskt, jag var och flyttade vårt förråd ju. Så hade du en låda med böcker i förrådet.
Just
och
det.
Överst där låg en bok av Andy Kaufman som hette All My Friends Are Superheroes.
Mm.
Som såg väldigt tunn ut.
Ja, ja.
Så den norpade jag. Och så den satt jag och läste på förlossningen faktiskt.
Ja, ja, vad härligt. Det är lite böcker just där. Det, i det här stora sorteringsprojektet som Elin tvingade mig att genomföra hemma.
Ja.
Så sorterade vi faktiskt ut då ett antal böcker också. Det är, ja. Det är lite grann en hädelse. Det är en hädelse att slänga böcker.
Mm.
Så att, men ändå att, men det här var böcker som jag på något sätt har sorterat bort då. Sorterat ut. Antingen böcker som jag har läst. Men den minns jag inte. Det är nog faktiskt så att det är en bok som från min bror.
Det är det nog, för det är, att den var
från
på
min
engelska.
Brors bohag när han flyttat till USA.
Ja. Så kan det mycket väl vara. Ja. Men den har jag i alla fall om någon av er saknar den. Nej, så det gjorde vi. Och sen drog det ju då igång. Och då var vi faktiskt så här... vi inväntade den här tredje shotten som Sara fick ta då. Och sen tänkte vi att nu ska vi ta en promenad utomhus, för det var lite så här ganska skönt väder och vi ville ändå röra på oss. Men då fick hon ju ett par verkar där direkt. Hon hade inte haft några riktiga verkar innan det.
Nej.
Och så bara, vi hinner nog gå ändå. Men så här, det accelererade ganska fort då. Så då fick vi ringa på en barnmorska. Så då var vi i någonting som heter nattsovrum, tror jag de kallade det. Som var något rum vi fick komma till först. Men då blev vi flyttade till ett förlossningsrum med badkar.
Mm-hmm.
Det var väldigt lugnt på förlossningen den här natten. Det var inte så många andra där.
Men det var ändå ganska många timmar från det till att bebisen faktiskt kom.
Ja, det var det. För att då drog verkarna igång ordentligt faktiskt ganska fort. Så hon fick komma till det rummet med badkar och lägga sig i badet.
Och då tänkte ni, nu händer det?
Ja, det vet jag inte om vi tänkte, för hon var inte öppen så mycket då.
Nej.
Men verkarna var så kraftiga och det var nästan inget mellanrum mellan dem. Så hon hade väldigt ont.
Just det.
Så att då bad vi att få epidural, heter det va?
Epiduralbedövning.
Ja. Och sen då tog det någon timme innan den läkaren kom och satte det. Och ja, hon blev mer och mer öppen hela tiden. Det gick väldigt bra då.
Mm.
Sen efter hon hade fått den så då blev det lite bättre. Så då kunde hon komma upp igen. Kunde vi spela lite mer Jetsi. Ja.
Och ni bara, ja nu är vi tillbaka till det här stadiet.
Ja, så då satte hon på en sån här bosoboll och typ verkarna kändes nästan som förverkarna.
Ja.
Alltså, de var inte så kraftiga då, att det var inga problem. Hon kunde prata och vara glad och sådär. Och sen, ja, nu har jag inte riktigt kronologin i huvudet här, men det gick ju några timmar innan hon sa att hon ville ha lustgas igen då.
Mm.
Den gillade hon inte när hon testade den först. Så att sen körde hon i lustgas. Och sen gick förloppet ända fram till 12:30 på natten. Då var hon öppen 10 cm.
Ja.
Men bebisen hade inte sjunkit ner i bäckenbotten. Och den gjorde aldrig det. Så 7 på morgonen så var den fortfarande 3 cm kvar ner till bäckenbotten.
Mm.
Och då var ju Sara ganska utmattad för att... ja, det var ju verkar hela tiden, men de blev färre och färre och ja, det är inte bra att vara öppen så länge. Nej. Utan att det hände någonting. Så då kom det en läkare och en hel klase barnmorskor. Så fick hon börja krysta utan att ha krystverkar.
Just det.
Ja, och då gjorde hon det från, jag tror att det stod i journalen att hon började 6:50. Jag tror att hon började lite senare, runt 7 faktiskt.
Mm.
Och då fick hon krysta 5-6 gånger och hon fattade inte vad hon skulle göra. Sen när läkaren var ju... så till henne, nu lyssnar du på mig Sara, titta på mig, lyssna på mig, nu gör du som jag säger.
Ja.
Och det är bra, hon behöver ha sådana instruktioner, det funkar bra för henne.
Ja.
Hon fick så här, tough love, som funkade bra. Så att då var det några kristningar där hon fick lära sig hur hon skulle göra. Och sen sjönk bebisen bara ner några millimeter på varje kristning. Så att då sa läkaren till henne att vi kommer behöva ta sugklocka här. Så efter nästa verk, när du kristar, så kommer vi... ta sugklocka.
Mm.
Och så kom den verken. Och då barnmorskan som satt där, då sa hon bara oj. För då sjönk bebisen ner de 3 centimeterna i den verken. Ja. Så att Sara, när hon hörde sugklocka, så hon bara, då ville hon inte ha det. Nej. Så då tryckte hon ner den. Och sen tror jag, verken efter, eller 2 verkar efter, så kom den ut. Så det tog 7:25 kom den ut. Och jag tror jag första... Ja.
Sara var rätt trött då med det här laget.
Hon var väldigt trött faktiskt. Och sen, hon fick ju ligga kvar där på den sängen i 3 timmar till med behandling efteråt sånt då.
Ja,
ja. Just det. Och sen upp till BB. Nej, så att förlossningen var utdragen och ganska tuff, tror jag. Vi var på återbesök nu, precis innan du och jag spelade in här.
Mm.
Och då får man lämna ett betyg då, eller så här, en bedömning om man tyckte att ens förlossning var. Och då ska man väga in allting ju. Och då sa Sara det, allting på förlossningen blev tvärt emot vad jag hade önskat mig. Men jag tycker nog ändå att det var en 8. Mm. Och det är skala 1-10 då.
Ja.
Så hon tyckte ju ändå att det var bra.
Men slutresultatet blev ju bra. Ni födde ju, hon födde ett friskt barn.
Ja. Men barnmorskan kollade ju på den här kurvan som man får. Så sa hon, hade jag fått gissa ut från den här kurvan så hade jag gissat att din förlossning var en 3.
För att det var väldigt mycket smärta i det.
Ja.
Såg du de här
utdragen?
Så. Ja, just det. Men de här kurvorna, de här smärtkurvorna man kunde följa då när man står bredvid.
Ja.
Där det går upp till 100 eller 100 plus. Och
just det, för verkarna, ja. Mm.
Den är ju, det är det man ju känner man sig ganska meningslös. Eller så, man känner sig ganska så här, man kan inte bidra med speciellt mycket mer än att peppa och pusha sådär.
Nej.
Man fattar ju, man ser det, oj ja, nu gör det ont, oj nu gör det jätteont, oj vad ont det gör.
Mm.
Och det finns ju ingenting man kan hjälpa till med.
Nej, men Sara slutade ju andas när det gjorde för ont, så jag guidade henne och andas hela tiden i den här masken.
Mm.
och ja, skällde på henne. Mm. Nej, nu andas du inte. Jag hör ju när du slutar andas. Ja. Det hörs jättetydligt i lustgasen när man slutar andas. Ja. Jag bara, du kan inte filta mig liksom. Jag hör hela tiden.
Ja.
Så att jag stod faktiskt bredvid och pushade igenom alla de... Men ja, det är ju inte någon, det är ju, man är ju hellre på den sidan om man säger så.
Ja, ja.
Ja.
Mm.
Sen, ja, på det hela taget gick allt bra. Ja. Efteråt nu har ju allting gått väldigt bra.
Härligt.
Ja.
Och det blev en liten flicka.
En flicka som heter Lilly.
Vad härligt.
Ja.
Ja.
3830 gram, 51 centimeter.
Det är ju fantastiskt.
Ja.
Ja. Har tyngden av pappaskapsansvaret landat på din axlar än?
Det vet jag inte om det har faktiskt riktigt ännu. Men ja, det har varit mycket omställningar och sånt. Men jag tycker man blir bättre och bättre timme för timme de här första dygnen.
Ja.
Första dygnet, första natten på BB, fullständig kaos. Jag lallar ju runt med zombie där utan sömn i korridorerna och letar efter mikrovågsugnar till sådana här, du vet, sådana här vetekuddar och grejer. Kommer någon barnmorska och bara, hej, vad gör du? Och du vet, jag kunde ju knappt prata för jag var så trött. Så hon bara, jag följer med dig tillbaka till ditt rum och kollar så att allt är okej. Så att då var det ju bara, både jag och Sara, det var ju en chock liksom, ja, om hur det var.
Mm.
Hur mycket man behövde ta hand om det här barnet första natten.
Ja.
Eller ja, det är ju som alla.
Det är ju väldigt skönt att vara kvar där uppe då, men för man får ju hjälp.
Ja, ja, det var ju fruktansvärt skönt.
Ja.
Ja. Men redan andra natten tyckte man ju att man var dubbelt så bra som första natten. Sen har det ju varit så. Och nu, sen vi kom hem så har faktiskt jag fått sova på nätterna. Sara har varit uppe. För ja, hon har fått sova på dagarna när... bebisen har varit lugn mellan matningarna.
Ja, just det.
Hon skriker väldigt lite mellan matningarna för tillfället.
Ja,
så att då har Sara kunnat gå och lägga sig.
Och äter väldigt friskt.
Och äter ju sinnessjukt mycket faktiskt.
Det är ju ett sundhetstecken.
Ja. Mm. Och, man går ju ner i vikt efter förlossningen, eller bebisen gör det. En del, det gör alla bebisar. Och sen brukar det ta 2 veckor innan det är uppe på samma vikt som vid förlossningen. Men ja, vi hade ju faktiskt samma vikt nu efter 4 dygn. Så att barnmorskan var lite chockad och frågade om vi hade gett henne något annat än bara bröstmjölk. Men ja, det har vi inte då.
Nej. Ja, men det är fantastiskt. Det är ju det är så lämpligt att vi då senare i det här avsnittet får Elin på besök då. Ja. Att ämnet då för den här podden är just vårt barn.
Eller hur?
Mitt och Elins barn. Men framförallt ur Elins perspektiv. Alltså mammakroppen, mammaträning, bebis, mat och så vidare då.
Ja, det kommer bli jättebra för Sara att lyssna på ju.
Ja.
Eller hur? Jag måste säga en sista sak bara om förlossningen också. Det var ju roligt för vi hade en väldigt trevlig barnmorska hela natten som efter flera timmar där kom på att hon kände igen min röst för att hon är en sporadisk lyssnare av podcasten här.
Ja.
Så att det var en poddlyssnare barnmorska vi hade. Det var ju kul.
Det måste vi verkligen hälsa henne och tacka så mycket för ett gott, ja, verkligen. För ett väl utfört jobb.
Ja, för hon var också helt fantastisk. Vi hade ju flera andra barnmorskor under dagen där innan och sen kom hon på natten. Men sen gick hon hem precis innan krystverkan och sånt. Men hon var verkligen bra under natten. Hon lämnade oss knappt. De hade det väldigt långt på förlossningen också, så hon hade mycket tid att vara inne hos oss. Hon satt och masserade Saras rygg i flera timmar, känns det.
Ja, fantastiskt.
Ja. Så det var härligt.
Underbart.
Yes.
Då gissar jag, Niklas, att du inte hunnit träna så där värst mycket hittills i april då.
Det har jag inte gjort. Jag har ju någon slags bebisbärararmbåge, eller vad man kallar det.
Mm.
Man får lite så här innan man hittar bra ställningar att bära bebisen.
Ja, oh ja, jag vet. Ja. Ja. Och du är ju i det här, det är ju fortfarande i det här fågelungestadiet då. Man är så himla, eller bebisen är ju väldigt skör och ömtålig.
Ja,
och
man spänner sig hela tiden.
Ja, ja, absolut. Den, ja. Och det är ju... ja, man vet inte riktigt hur man ska hålla, och det är filtar och det är tyll och man liksom vet inte vart filtarna tar slut och det är bebisen som börjar och...
Eller hur?
Nej, alltså, att jag vet precis hur det känns. Man är väldigt spänd, ja.
Ja. Ja. Jag var ju hemma hos dig igår, jag höll ju Rufus. Han väger ju 9 kilo nu, va?
Ja.
Ja. Det var nästan lättare att hålla han än att hålla Lilly, för att han håller ju upp sin egna kropp.
Absolut. Ja. Han har ju liksom substans och... Ja, precis. Han har ju en tydlig kroppsform.
Ja, precis. Han är inte bara en klump.
Nej, precis, men som du säger, nej, det är inte, nej, han håller upp sin egen hållning,
ja,
mer än väl.
Ja.
Så att, ja, det är ju stor skillnad. Ja, det är så mycket mycket lättare att bära honom nu än när han var 1 månad,
eller hur?
Ja. Ja. Men då är jag ju ledsen att säga, Niklas, att du kan tyvärr inte vara med på våran run streak april här. Run streak april. Eller du skulle kunna vara med. Du skulle kunna vara med om du börjar idag och om du sen då kör kanske 3 dagar in i maj kanske.
Ja, men jag läste att du hade skrivit det, men jag tänkte så här att jag hade ju en 4 dagars runstreak innan förlossningen. Kan inte jag få räkna in den i så fall?
Nej, ja, men det är bättre att du börjar nu och så får du fortsätta. För att tanken är ju att det ska vara då 1 månad i sträck.
Mm. Mm.
Och det här är ju, jag sprang ju 1 april och sprang jag 9 km med Rufus.
Mm.
Och sen den 2 april så sprang jag 16 km kuperad terräng med Alexander Berggren.
Mm.
Och sen den 3 då igår så var jag inne på Eriks Instagram och såg att han hade dragit igång en runstreak eller en utmaning då i deras podcast då.
Mm. Jag har faktiskt lyssnat att jag hörde det.
Ja, och då var det så här, ja men spring 20 minuter varannan dag.
Ja.
Och det tyckte till och med Erik var så här, det finns ju ett skäl till att podden heter eller kondition lagom då, eller vad heter den? Klassiken lagom.
Lagom kondition.
Ja, förlåt Erik.
Mm.
Men det tyckte väl till och med Erik att det kanske var lite mediokert för någon av hans kaliber då, att han behövde ha en liten större tagg. Så att hans, som han skrev då, jag tänkte vara lite märkvärdig och försöka springa då 30 minuter per dag åtminstone, och springa varje dag just för att göra en runstreak hela april. Och det tyckte jag var härligt. För det är precis vad jag behöver också. Jag behöver ha en runstreak, jag behöver bara springa mycket mer.
Ja, jag blev väldigt glad när jag läste att du hade sprungit de sträckorna och de dagarna i rad och sånt. För att jag vet ju att du inte har sprungit jättemycket under våren tidigare.
Nej, jag har inte egentligen sprungit sen förra sommaren faktiskt. Jag sprang ju fram till Kalmar, men då hade jag ju ont i ena hälsenan på grund av de här problemen jag haft med baksidan. Och sen då fram till att jag skulle operera mig 1 november så sprang jag ju egentligen ingenting. Jag körde mycket stavgångsjogg. Mm. Då så här, jogga med stavar och så gå upp för. Och sen opererade jag mig 6 november och sen gick rehaben jättesnabbt, och sen när vi började springa lite grann där då i mellandagarna där precis innan nyår, men då fick jag ju gubbvad i vänster vad, så då var höger hälsena vad var bra, men då fick jag ju någonting i vänster vad då, antagligen på grund av att jag har haltat runt och så här belastat snett under rehaben efter operationen. Tatt mycket spjärn då med vänsterbenet. Ja, så blev det ju liksom ingen löpning igen då på ganska lång tid, utan det var lite så här sporadiskt, några kilometer här och där och, ja, så här. Jag hade ju inte ens räknat som löpning, men typ så här 4 kilometer där, ja, 2 av kilometerna är promenad och resterande så är jogging i 6 minuters fart då. Så här, väldigt sporadiskt.
Mm.
Så det var egentligen först när jag kom ner till Plaita som jag kände att jag, det var veckan innan Plaita så sprang jag några 5 kilometers pass med Rufus i barnvagnen.
Ja.
Så här, typ väldigt så här glatt överraskad. Att jag kunde springa, nej men det går, att det inte kändes någonstans. Ja, det går ju bra. Ja. Och sen på Plaita så kunde jag börja springa ordentligt. Och då sprang jag nog en 5-6 mil per vecka. Under ja, veckan det. Så jag har ju bara sprungit i egentligen...
En månad då?
Ja, en månad ordentligt.
Mm.
Och då är det ju så att hela grejen med att springa bra, det är ju att få liksom en streak med löpning. Springa ofta, att hålla igen lite grann på intensiteten. Men det är ju så man får bra löpekonomi och kommer ifrån det här som jag kallar crossfit-jogg.
Precis, crossfit-joggen.
Och crossfit-jogg, det var någon som undrade vad jag menar med crossfit-jogg.
Ja, vad menar du med det?
Nej, men det menar jag med att när man är stark och fit, man är stark och man är vältränad, men man springer nästan ingenting.
Nej.
Så man ser ut som en skadeskjuten buffel när man kommer löpande.
Jaha.
Så att det är som en...
Jag trodde det var något ni höll på med där nere i boxen.
Nej men crossfit-jogg är som att ha en V8 med en jävla stark motor som har helt fel på hjulupphängningen.
Som har cykelhjul kanske.
Ja, nej, men ja, precis. Men crossfit-jogg är så när man är lite stor, man är stor och stark, så, typ så som jag har blivit nu när jag har cykeltränat.
Mm.
Men man har nada löpekonomi.
Men
så att man bara så man yxar sig fram, eller man ser ut som en skadeskjuten buffel.
Vi återkommer alldeles strax till runstreak. Vi måste bara snacka om det här du säger att du är vältränad och stor.
Nej,
du hänger ju väldigt mycket ner.
Nu lägger du ord i min mun.
Du hänger ju väldigt mycket nere i crossfitboxen.
Ja, har jag faktiskt. Ja, jag är det. Jag har löst sånt här crossfit-medlemskap på Onyx.
Man undrar ju, hur är stämningen? Är du välkommen bland
crossfit? Det tror jag. Jag har några där jag pratar med ganska mycket. De är skittrevliga.
Ja.
Ja, vi brukar skoja lite faktiskt.
Ja, kul.
Ja, nej men, och det är jag ju inte. Jag är inte där för att köra crossfit. Jag är där för att köra. För crossfit är ju för mig en sån här tävlingsform där man gör jättemånga... Ibland, många gör ju jättehäftiga övningar som jag tar efter och blir inspirerad av. Ja, men hur som helst, jag är ju i boxen för att använda redskapen och det
här.
För det är ju fantastiskt många fina redskap. Och jag menar, de som tränar, det är ju alltså många där är ju, de är ju svinduktiga. Så att de är ju superatletiska och sådär. Så att jag skojar ju gärna lite om crossfit, men de som tränar där är ju i svinbra form i regel då. Men, nej, det är väldigt god stämning faktiskt.
Ja, härligt.
Ja, skit. Ja. Det är skitbra stämning.
Ja.
Ja, och jag kör lite crossfit-övningar.
Har du fått
lyfter tunga vikter och sånt?
Har du fått med några på dem på den här Runstreak April eller?
Det vet jag inte.
Nej,
men faktum är att alla är väldigt upptagna av sin egen träning.
Ja, det är så.
Ja. Så att, nej men jag har ju styrketränat väldigt mycket över vintern, så jag har ju gått upp rätt mycket vikt faktiskt.
Mm.
Så jag vägde ju 87 kilo innan jag åkte till Plaitas. Så att det är ju lite, det är ju också lite grann där man blir ju formad av det man gör, så att det är nog bra att få springa 30 dagar i sträck här och få slimma ner den muskulaturen lite.
Ja, men det låter väl bra, för det är det som är Runstreak April, det är att springa för dig och Erik då varje dag 30 minuter minst.
Ja, just det. Det är ju reglerna, det är ju det som vi har liksom försökt att peppa folk att vara med, och vi säger så här nu då, folk kommer ju lyssna på den här podden. Det kommer bli den 5 april. Kör på, bara börja nu. Och så kör 5 dagar in bara i maj då. Så det blir ju en runstreak april. Från där man börjar, och så 30 dagar. Och idén är ju liksom att köra 30 minuter. Minst 30 minuter. Springa hur långsamt man vill. Men det ska ändå vara löpning. Det var någon som säger, ja men jag tänkte åka skidor, räknas det? Nej, löpning är löpning och allt annat är ju något annat. Faktiskt. Så att det gäller ju liksom att springa. Men man kan ju dela upp det på 2x15 minuter och... Ja, man sätter ju sina egna regler såklart. Det är inte så att vi gör inte det här som en tävling, men det är de reglerna vi har för oss själva för att få det gjort då.
Ja.
Så att, och idag, ja, igår körde jag då en 30 minuter, vare sig en minut mer eller mindre. Jag var ute och cykla 8 mil först.
Ja.
Och idag sprang jag 40 minuter terräng innan min styrkepass.
Ja.
Imorgon tänker jag springa backintervaller.
Ja, men vad härligt.
Ja, det är min runstreak.
Ja, gött. Men jag tänkte fråga då...
Från crossfit jogg till löpning.
Jag hade ju tänkt fråga dig ändå då. Jag ska springa Göteborgsvarvet.
Mm.
Ska jag köra runstreak eller ska,
det
bara,
tycker jag
ska jag bara köra något annat istället?
Nej, jag tycker att du ska köra runstreak. Det är ju, det kunde inte vara bättre.
Nej. Jag springer bara ut hemma och så är det ju bucket som tusan upp och ner och stiga.
Perfekt. Ja. Gör det varje dag i 30 dagar.
Ja.
Och det är ju grejen, även om man säger så att folk, det här är reglerna, 30 minuter, du får springa hur långsamt du vill. Men det är utmaningen. Det är faktiskt väldigt förvånansvärt få som faktiskt kommer klara 30 dagar.
Mm.
För att i sin iver då att liksom så här, nej men det är inte tillräckligt bra, tänker folk, många så här. Så jag måste ta i lite extra, eller springa lite längre eller hårdare. Och så ofrånkomligen då så går det ut över kontinuiteten. Så blir det så här, ja men det hade ju gått bra om inte. Ja, fast om inte beror ju på att du tog i för mycket. Eller så att... Så att det man ska verkligen låta repetitionerna göra sin verkan där. Det där repetition work its magic.
Eller hur?
Ja.
Jag har känt det. Jag har kört med klocka och pulsband nu de senaste veckorna. Men jag har bara uppe pulsen. Springer bara på pulsen. Ja. Försöker hålla ner den.
Ja.
Och så letar jag nya roliga stigar runt mitt
Absolut.
Hus.
Ja. Det går ju långsamt när man springer terräng. Jag sprang på Rioåsa idag. Jag menar, det var ju 6 minuters fart. För att nu gick jag visserligen ut över lite stockar och bröte som de hade fällt och så här. Och så var det lite sten och lite, ja, sådär. Men det är ju oerhört. Men så var det ju å andra sidan 200 höjdmeter också.
Ja.
Både uppför och nerför. Och det går inte fort att springa där. Då får man ju, springa precis. Nu springer jag ju också, tar jag ju det ganska lugnt uppför. Jag håller ju mig löpande, men jag håller ju också ner pulsen. För att backintervaller är backintervaller och då ska jag köra hårt. Men jag försöker springa ganska, ja, hålla ner lågpulslöpning annars då. Och det går inte fort. Men det är fortfarande extremt bra löpträning.
Så är det ju.
Så man får vara lite så här, ja, man ska inte låta klockan stressa ändå.
Nej.
Så att häng på våran Runstreak April.
Ja.
Hashtag Runstreak April.
Det finns en hashtag också.
Ja, ja. Häftigt. Jag har tagit igång den. Runstreak April. Jag tänker posta nu varje dag vad jag har sprungit då.
Det tycker jag alla ska göra.
Från, och en hashtag till då. Från crossfit jogg till löpning. Kan man lägga in då också.
Och så den som du alltid använder, Boxlife.
Boxlife.
Hashtag Boxlife.
Nej.
Ja, men härligt.
Den hörde jag, har jag faktiskt inte hört tidigare.
Nej, jag vet inte om den finns säkert.
Ja, ja.
Det tror jag.
Ja, ja, nu när du säger det så är det, det tror jag det. Det är klart att den finns.
Ja. Ja.
Vi ska pusha lite för våra egna aktiviteter där också. Sen har vi ju ett simcamp 26-28 april.
I Borås.
Ja, Colting Borsén. Väldigt inriktad mot nybörjare och vuxenkrålare som vill lyfta sin simning till en ny nivå. Och vi har flera olika coacher och ja, det här är ett camp som passar verkligen alla. Från mer seriösa Ironman triatleter till sådana som faktiskt bara vill lära sig att kråla och känna sig bekväma med simning som motionsform. Och där har vi hela den bredden med människor som någonstans har lärt sig eller vill lära sig simma i vuxen ålder är det här campet till för. Så att de som känner sig som lite nybörjare ska inte vara rädda att anmäla sig, för det här, de har störst potential.
Häftigt.
Det är alltid de som det är roligast att liksom se simma sin första 50 krål.
Och det är fredag eftermiddag till söndag
lunch.
Jajamensan. Vad ingår då? Hur många simpass är det?
4 simpass, massa teori, filmning, simanalys, teknikanalys, löpning, rörlighetsträning, styrketräning, en jäkla massa simsnack, gött häng, ett glas vin, ja, trevligt umgänge.
Så man missar inte sin runstreak då om man kommer på sin
plan. Nej, man kommer kunna hänga i sin runstreak.
Ja, det är bra.
Och faktum är, det här är ett litet tips också. Vi har ju Linnémarschen i Borås den helgen också. Aha. Så man skulle ju kunna till och med, tror jag, eventuellt köra sista delen av Linnémarschen efter simcampet. Jag vet inte hur det är lirar riktigt, men...
Det kan gå.
Det är mycket möjligt i alla fall. Ja, men det är ett fantastiskt bra simläge. Gå in via coating.se och anmäl er. Mm. Och sen, som ett litet tips för dem som är extra intresserade av simning och som vill åka på en fantastisk simresa nu till nästan löjligt lågt pris. Det är ju den här Liverpool-resan som vi gör upp med Apollo Sports till Kroatien.
Just det.
Där vi åker och bor på en båt, sover på en båt och så simmar vi i havet varje dag. Magiska simäventyr. Båten åker runt i skärgården där från Split. Start och slut i Split. Och sen så kör vi igen 2 simpass per dag. Valfritt, det är lite valfritt. Man simmar lite som man vill. Men möjligheten ges att simma flera gånger om dagen. Löpning kan vi göra varje dag där också. Så det kan bli runstreak med. Underbara pittoreska små byar på kvällarna. Och den här resan är prissänkt från 16 998 till 9 998. Det är 7 000 kronor från originalpriset. Jag vet att det står, om man går in på apollo.se och tittar Liverboard, Coltingbordtjän, så står det pris, nu prissänkt 4 000. Men det är från den senaste prissänkningen. Så att den totala prissänkningen är 7 000. Så att nu är det ju ett exceptionellt lågt pris, 9 998 kronor på den resan, 18-25 maj. Just och det finns några platser kvar. Så att jag tycker att om man tycker det här låter som en spännande idé och en rolig resa att åka med mig och Tobias Pettersson som kommer guida runt i den här underbara kroatiska arkipelagen. Jag har varit där, det är min tredje resa, det är Tobbes andra resa dit ner.
Hur skulle man inte kunna tycka att det
är
lätt?
Nej, men om man tycker så här, man behöver inte vara snabb i öppet vatten, man behöver inte vara vidare erfaren, man behöver inte träna för att tävla någonting, men man ska ändå känna sig trygg i öppet vatten. Det är det kravet som vi ställer. Det är alltså ingen simskola på det sättet. Det är alltså inget färdighetscamp dit man åker för att lära sig simma öppet vatten. Man kommer ju bli mycket bättre, såklart. Men man ska redan när man kommer dit vara trygg i öppet vatten, habil i öppet vatten. Det är kravet då.
Mm.
Mm. Så då går man in på apollo.se så söker man Liverboard. Finns också via min hemsida colting.se faktiskt.
Coolt.
Mm.
Det är inget att vänta på då.
Det är inget att vänta på. Jajamän, gå in och kolla på det.
Vi har också en föreläsningsturné som rullar under våren.
Precis. Och det är ju Colting Food efter... så att säga, vi hade ju utannonserat tidigare Colting Steve Budord, men vi kommer köra den här föreläsningsturnén Colting Food under våren då.
Mm.
Och det känns ju fantastiskt spännande. Det är ju verkligen ett ämne som man inte kan prata nog om faktiskt.
Det är väldigt populär föreläsning.
Ja, den är klockren.
Ja.
Och den 15 april i Göteborg, 16 april i Borås, 17 april i Malmö, 23 april i Västerås och den 24 april i Stockholm. Så anmäl er till föreläsningsturnén och ta del av de här 3 väldigt intensiva men också väldigt intressanta timmarna.
Eller hur?
Mm. Det finns 2 saker som jag tycker är så intressant att prata om som
det brukar vara en väldigt härlig stämning på de här kvällarna. Så.
Ja, det är ju det går ju att fylla väldigt mycket material kring det här, men det är ju jag är väldigt nöjd och väldigt stolt över den här föreläsningen. Jag tycker den framför ett väldigt tydligt budskap.
Mm.
Kan ju vara nog så provokativt naturligtvis för den som väljer att se det så.
Eller hur?
Ja. Men jag tycker det är provokativt med, jag tycker den stora provokationen idag är med människor som äter sig sjuka. Jag tycker det är en stor provokation med barn som är tjocka. Jag tycker det är en stor provokation med en vård som behandlar diabetes typ 2 med medicin och inte med konstruktiva kostråd.
Så att,
och det är exakt det som jag pratar om då.
Mm. Härligt. Då finns det 5 fina datum där att välja bland. Men du, innan vi släpper in Elin här då i hetluften så går vi vidare till våra partners. Då tycker jag att vi börjar med att presentera en ny gammal vän.
Ja.
Eller en ny gammal vän, kanske.
Vår samarbetspartner Vän Sweden är tillbaka i podden.
Mm.
Vän Consciously Clean, det är en serie skonsamma och miljövänliga hudvårdsprodukter.
Ja.
Och namnet Vän är ju så här härligt multibetydande.
Eller hur? Man är, vän säger man ju oftare än att man säger att någon är vän.
Någon är vän, ja, precis. Men det har ju en... Det är ett väldigt bra namn faktiskt.
Det är ett fint ord.
Ja, det är det.
Att vara Vän.
Och det här sortimentet som Vän har då innehåller allt från duschkrämer och shampoo till hudkrämer, liniment, massageolja och specialtvättmedel för funktionskläder. Och serien är särskilt framtagen för den som är aktiv och gillar att träna. Och den som tränar mycket kommer ju också då följaktligen att duscha mycket.
Så är det ju.
Så är det ju. Det hänger verkligen ihop då. Och då är det verkligen viktigt med bra hudvårdsprodukter. Och Vän, alla produkter tillverkas i Sverige med miljö och kvalitet i fokus. Och de hänger ju väldigt väl samman. Är produkterna bra för miljön så är de också i regel bra för huden. Och omvänt, är det dåligt för miljön så är det ju väldigt tveksamt huruvida de är bra för min hud.
Precis.
Så att här har man Väns filosofi är att ta bort allting som är onödigt och potentiellt sett skadligt. Och då finns det, då har man i de här produkterna inga silikoner, inga parabener eller mineraloljor.
Fantastiskt.
Ja. I Väns duscherie finns även reseprodukter. Och de är flygplansvänliga 100 mm förpackningar. Och eftersom de är
100 ml va?
Ja, vad sa jag?
100 ml tror jag. Men de är 100 ml.
Ja, precis. Ja. Men de kanske också är 100 ml.
Det kan de faktiskt vara.
Ja, precis. För det är 10 cm. Nej, det ena utesluter inte det andra. Men vi går på volymmått här som är 100 ml. Precis. Det är det som det krävs för att få resa genom, liksom ha med dig handbagaget då. Ja. Och de här små förpackningarna räcker faktiskt under till nästan ett helt träningsläger.
Det är fantastiskt.
Ja, jag hade med mig det här sporttvättmedlet då i reseförpackning. Och det är riktigt, riktigt bra på träningsresan och att kunna liksom duscha. Jag gillar ju bara kunna tvätta upp saker och ting i handfatet.
Eller hur?
På ett smidigt sätt.
Det är svårt att ta med sig träningskläder till 3 veckors träningsläger. Ja, om man ska byta varje dag.
Nej, men så är det ju med träningskläder. Man måste skölja upp dem ganska ofta för att de inte ska vara ofräscha och lukta. Eller för att de inte ska vara ohygieniska. Så är det ju med cykelkläder. Så att jag sköljer bara upp kläderna direkt i tvättstället tillsammans med en liten skvätt sporttvätt. Så var kläderna fräscha till nästa träningspass. Ja. Bara hänger upp dem. Torkar ju på liksom 5 minuter.
Perfekt.
Så att det här resetvätten var ju otroligt smidig och praktisk att ha med sig då. Kompletterar ju allt annat som jag hade med mig från Vän då, med shampoo, balsam och dusch och shampoo såklart då.
Härligt.
Så att Väns sporttvätt definitivt väl värt att rekommendera. Går hand i hand med de här kosmetika eller ja, det här som man behöver för huden då i sambandet då.
Just det.
Vart kan man då köpa Vän? Jo, man kan gå in på vansweden.se såklart. Vän blir ju då vansweden.se. De produkterna säljs ju via webbutiken som man har på vansweden.se eller vissa återförsäljare som har det. Eller via en del idrottsföreningar och skolklasser som vill tjäna extra till det där lägret eller kuppen. Så att har man själv en förening man är involverad i som vill funka som återförsäljare och hellre sälja Vän Swedens produkter än
kanelbullar.
Ja, en kanelbulla, kakor eller skark, så kan man ta kontakt med Vän Sweden via vansweden.se.
Häftigt.
De kontaktuppgifterna där. Men vill man gå in på webben och köpa lite till sig själv så har man faktiskt 15% rabatt på alla produkter via samarbetet med podden.
Så, är det så?
Då använder man koden KOLTINGPOD. KOLTINGPODD.
Den gamla koden.
Den gamla koden. Då har man på vansweden.se 15% rabatt på alla vänprodukter. Så att vansweden.se.
Tack Vän. Vi har också med oss Elixir.
Precis.
I vanlig ordning. Och det gillar vi ju, så att man får ha det här rullande härliga ordet komma ur svalget upp över tungan.
Cellixir, cellelixir, elixir för cellerna.
Precis.
Ett kosttillskott för att få cellerna att fungera bättre. Och nu har vi nyheten den här veckan, Niklas.
Ja.
Och det är att Cellixir nu lanserar nya Cellixir.
Nya Cellixir.
Det uppgraderar den uppgraderade formulan.
Cellixir Plus.
Nej, de kallar det nog fortfarande Cellixir, men i beskrivningen här så säger man då nya Cellixir.
Ja.
Och det är för att tajma in ännu fler av de här anti-aging-nycklarna som finns ifrån Dr. Gittles bok Growing Young.
Mm.
Som är som en så att säga utgångspunkt för den här formulan.
Just det.
Eftersom det handlar väldigt mycket om att hålla sig, helt enkelt att motverka åldrandets negativa processer så långt det bara går. Och att tillföra då komponenter som förbättrar eller så att säga upprätthåller cellernas funktion så långt det bara går.
Just det.
Mm. Så att till den här formulan som tidigare var väldigt bra så har man nu lagt till 2 grejer. Bland annat kurkumin.
Kurkumin.
Mm. organisk kurkumin, eller på svenska säger man det egentligen ekologisk kurkumin.
Ja, vad är det för något?
Kurkumin är ju den aktiva beståndsdelen i gurkmeja.
Ah.
Som har kraftigt, riktigt, riktigt starka antiinflammatoriska egenskaper.
Kan man nästan höra på namnet, kurkumin.
Gurkumin i gurkmejan. Kurkumin, ja.
Vet du vad gurka kurkumin heter på norska?
Nej.
Agurk.
Agurk.
Man tar bara A från slutet och sätter det framför istället.
Precis. Ja. Och sen så finns den andra beståndsdelen som man har lagt till är transresveratrol. Du har väl hört talas om den franska paradoxen, Niklas?
Vem har inte gjort det? Alla har väl talat om den franska paradoxen.
Ja, precis.
Eller French Connection.
French Connection. Nej, det är inte The French Connection. Det är ju en film med Gene Hackman.
Ja,
ja.
Den har jag sett.
Ja, ja, precis. Men det här är ju någonting annat. Du vet, det här är den här paradoxen som bygger på att fransmännen då äter mat som förmodas ger dem problem med hjärtat. Ja. Men att de har väldigt låg frekvens relativt sett av hjärtsjukdomar.
Okay.
Och detta på grund av att de också dricker mycket vin. Du vet, de är ju riktiga livsnjutare i Frankrike.
Livselixiret.
Ja, just det. Livselixiret. Ja, och i rött vin finns ju det här resveratrol.
Okej.
Okay. Ja. Och i nyhetselixir så har man just den mest potenta formen av resveratrol som kallas för transresveratrol.
Ja.
Så att på det sättet har man liksom kompletterat selixir till att nu blir då nya uppgraderade supereffektiva selixir. Ja. Så nu finns ju dessutom ännu fler intressanta synergier, bland annat då man har då med PQQ då, som ökar mitokondriernas antal och skapar mer energi, koenzym Q10 och acetyl-L-karnitin som också då ingår som komponenter i nyhetselixir, producerar mitokondrier och cellfunktioner, gör dem mer effektiva och ökar den kognitiva förmågan samt då städa cellerna, hjälper till med den här autofagin som är så viktig för att bibehålla cellhälsa.
Just det.
Och då kurkuminen skyddar ju cellerna och kroppen mot inflammationer, och så transresveratrolet som optimerar och slår på anti-aging.
Mm.
Så att här har vi ju ett fantastiskt kosttillskott som man med fördel kan testa om man nu är intresserad av att bibehålla funktion och förmåga längre upp i åldern.
Och varför skulle man inte vara det?
Nej, varför skulle man inte vilja göra det? Vem vill inte det?
Eller hur? Nya bättre selixir.
Precis.
Ja.
Och koden för att testa det här, för att vi har ju ett fint samarbete med podden där många av våra lyssnare nu har blivit selixir-fans, och för de som inte har gjort det kan du testa en första batch för 295 kronor.
Mm.
Det är 33% rabatt. Då använder man koden COLTING.
COLTING.
Jajamensan. Och har man redan utnyttjat ett prova på erbjudande och vill fortsätta att abonnera och använda selixir i sin dagliga kosthållning, så använder man koden COLTING15. Det är ju då 15% abonnemangsrabatt till det ordinarie priset då, som är 439 kronor.
Fantastiskt.
Men det tillkommer inga fraktkostnader, det finns ingen bindningstid och inga dåliga avgifter på något sätt då.
Och man får det rätt hem i brevlådan.
Man får det rätt hem i brevlådan. Så att gå in på selixir.se och testa den här fantastiska nya selixirprodukten redan idag.
Tack selixir. Ja, men då är det väl dags då för veckans föräldramöte.
Ja.
Kvartssamtal.
Ja, så roligt. Med föräldrarna.
Eller vad ska man säga att det är?
Ja.
Ja, ja, men det är helt mycket så. Här sitter vi nu med föräldrar, tre stycken.
Niklas pappa, sen hur många dagar tillbaka nu då?
Nu är det ju då... Vad är det för dag idag?
Fredag, ja.
Hon kom i söndags, 5 dagar sedan då.
5 dagar, ja. Mm. Ja, till världens juligaste lilla dotter.
Mm.
Ja, grattis.
Ja, tack.
Ja.
Ja, det är helt fantastiskt.
Vi har pratat om det ganska mycket i uppsnacket, jag och Jonas. Så...
Ja, ni har gjort det redan, okej.
Mm. Men ja, det är ju helt otroligt faktiskt.
Ja.
Du har ju nästan glömt, hur det var för dagen, eller?
Ja, det är 6 månader, det är ju väldigt kort tid, men det känns ändå som en evighet.
Vad var det du sa, Niklas, alldeles nyss innan man satte på micken här? Vad lustigt att komma hem. När blev Rufus 3 år gammal?
Ja, jag kom ju hit häromdagen när du var hemma med Rufus och du höll honom. Det kändes som att han var lika lång som dig nästan. Alltså han är så stor så att man förväntar sig att han ska svara när man pratar med honom.
Ja.
Han är jättestor.
Ja, han är där faktiskt.
Vad väger han? 9 kilo?
9 kilo och 70 centimeter.
Ja.
Så han växlar om mig när han är 8 år ungefär.
Ja, precis. Ja, men Rufus, han har legat, du har ju koll på det Elin bättre än jag, men han har legat precis ett snäpp över den här.
Ja, så han är absolut ingen jättebebis. Han ligger precis en plopp ovanför kurvan. Sen han föddes så har han hållit exakt.
Ja, han följer sin kurva.
Sin kurva exakt på både längd och vikt.
Precis. Och slaviskt, så mäter man ju huvudomfång också, va?
Mm, och det är också precis. Ja, men han är ju en lika perfekt bebis som vi känner att han är.
Siffrorna visar att ni att chansen är rätt.
Ja, exakt.
Ja, men det är bra.
Ja, men han blev väldigt stor väldigt snabbt faktiskt då.
Ja. Ja. Men det, ja, nej, nu hann vi, ja, vi sa ju det, vi trodde att han skulle vara ett bebis och spädbarn mycket längre. Då har vi sagt både du och jag som har lite så här, lite dålig koll. Vi bara, han är ju en människa, nu var fort det gick. Han är en människa.
När jag stod här och gjorde kaffe nu och fixade lite köket här och ni satt här vid bordet och snickesnackade lite. Rufus ligger ute och sover i vagnen just nu. För du har varit ute på din morgonpromenad då.
Mm.
Men så kände jag så här, vad konstigt det är att här sitter vi själva nu, för det är Rufus. Och han är där nere. Jag vet ju att han är där nere, men det känns så här, man tänker att det är någonting som fattas här uppe nu.
Ja, ja.
Det har blivit så himla självklart att han är med.
Det är ju jättekonstigt när jag åker, men jag är ju med han så himla mycket. Det enda jag gör är att jag åker och simmar ju själv. Och då är det ju precis, då är det så här att man har glömt något. Och då blir det så här, hör på mig byxorna. Eller man säger så här, är naken? Nej, det är ju någonting som fattas. Så det blir så här, jag har glömt något, du vet. Häromdagen hade du ju glömt stänga julfen och jag är så rädd att en tutte hoppar. Eller vet man så här, tuttan är ute så ofta så jag är så rädd att jag så, nej, men han äter ju jätteofta. Så det är ju så här, är de ute eller inne? Jag känner ingen skillnad.
Man slutar ju bry sig också kanske.
Ja, man bryr, ja, och jag var ju så här naken fis innan. Jag brydde mig knappt innan, så nu är det så här.
Det är lite ganska...
Jag kan gå ut med tutten som tittar upp.
Det är lite ganska med swimmer när man kissar på sig när man kör loppet.
Ja,
att man kommer ihåg att man slutar med det när man tar på sig riktiga kläder.
Precis.
Mm. Just det, nu är det inte swimmer längre.
Nu kan jag inte kissa vart jag
vill nacka. Det är helt lämpligt att kissa på sig nu.
Jag gjorde det en gång.
Nej.
När jag var ute och gick. När jag körde, det var en sommar jag körde mycket svimmande och så blev det ju hösten där. För då var det så här, ja, men jag körde ju lopp nästan varje helg. Kissade ner mig varje helg i stort sett då. Och kanske de tränade när man kissade ner mig. Så du vet, man kissar ner sig på daglig basis ungefär. Jag ute gick med hundarna. Jag skulle sätta mig och kissa i skogen då, för det är ju nu inte att gå långt. Precis då. Så jag har aldrig mött någon på den vägen någonsin. Så jag satte mig precis, jag gick inte ens undan, jag satte mig precis på kanten. Då kommer du ett par. Det hade varit två tjejer så man hade ju bara sagt, oj, nu är det ingen lag. Men det var ju en tjej och kille, lite unga. Det bara, det här går inte. Så jag bara, nej, skulle det knipsa. Alltså detta är för 3 år sedan då, så det har ju inget med graviditeten att göra. Drar upp byxorna och bara, fortsätter kissa. Kissa ner, hela byxorna ner i skorna och bara, hej hej. Och sen så och bara, det rinner, det vet inte ni. Och hade helt långt att gå hem så bara, chip, chip. Chip,
var det chip,
blätt i skorna? Ja, chippade hela vägen hem i kiss. Bara, ja, jag heter Elin, jag har 35 år och kissat ner mig.
Vad, tvättade du skorna eller slängde du dem?
Nej, jag slängs inget. Nej, jag tvättade dem.
Ja.
Jag kanske gjorde det. Jag skyllde några. Nej, jag tvättade dem i maskinen. Men på tal om det, jag har faktiskt inte kissat ner mig nu. Efter, eller under graviditeten eller efter graviditeten har jag inte haft något problem med kisseriet. Fast jag var ju så, hade så stor mage så jag tryckte ju ändå ner.
Mm.
Men jag hade faktiskt inga problem med det. Nej. Utan det problemet, det var värre med svimman.
Du hade ju väldigt stor mage.
Ja.
Vi har ju haft bilder på dig genom din graviditet och jämfört med Saras mage.
Ja.
Hur står det där jämfört med Elins nu?
Ja, under en skulle man ju mätt och se att Sara också, hon har ju varit väldigt fin gravid.
Mm.
Hon hade ju mer en lite rund, fin kula. Jag var ju mer så här, dunderklumpen.
Du gick upp ganska mycket i slutändan, Elin.
Jag gick upp mycket i början.
Ja, men hur mycket
gick du upp till kvar nu tror jag? Som är lite så här, de här... Men du mådde lite illa och behövde ha lite så här.
Fikakilorna?
Ja, lite så. I början. Det var ju mådde illa och så hjälpte det ju att äta. Så precis i bakis illamående hade jag ju. Då hjälper det ju att äta.
Men hur många kilo gick du upp?
23. Ja. Det var ganska mycket för jag väger ju 55.
Ja, jag menar det. Du gick upp ganska mycket och du hade ju en jättestor mage i slutet.
Mm.
Det är klart, du gick ju 2 veckor över tiden.
Ja.
Ja. Men det, vi kan ju börja med det. Några undrar hur återhämtningen har varit... efter graviditeten, för att Rufus fick ju förlösas med kejsarsnitt.
Till slut, ja. Ingenting gick ju enligt min plan på förlossningen där. Men vi hade ju en helt fantastisk förlossning, trots allt. Ingenting, vi blev igångsatta. Och det tog sig sent och jag fick inte föda naturligt som var min plan. Men jag hade ju en otroligt bra upplevelse av hela förlossningen. Så att vi hade ju verkligen sådär... Hade jag bara fött naturligt på sista klämmen där. För det var ju väldigt nära... Så hade det ju varit 10 av 10 i bemötande, upplevelse, allting. Jag var aldrig rädd, aldrig stressad. Aldrig liksom. Jag fick ha jätteont som var min plan ju.
Ja.
Klarade mig jättelänge utan bedövning. Så fick ju på läkarens inrådan att ta ryggmärgsbedövningen då. Då hade jag varit igång sedan 8 på morgonen och klockan 4 tror jag ungefär. Då satte de 4 på natten efter det då.
Mm. Rufus föddes väl halv...
Fem, halv sex.
Halv sex föddes Rufus, ja. Ja, just det. Så vi höll ju ändå på
så ganska länge. Så det är ryggbedövningen då man bara, ja.
Men du ville ju ha ont. Det var det. Du ville
ja,
ju så här,
ja, det var min
du ville liksom inte bli lurad på den upplevelsen.
Nej, så någon sa det. Nu får vi nog veta att du inte vill den, men nu är det nog dags nu. Hur mycket hundar skulle jag haft? Ja, men du skulle nog inte ha mycket hundar än vad du har nu. Okej då, satt inne. Så jag fick ha jätteont. Verkligen liksom.
Men du ville ha den här hela ja. Graviditetupplevelsen.
Så jag fick ju mycket av det. Det enda var ju att jag i slutändan säger jag slapp spricka liksom. Det är ju egentligen så kan jag ju trösta mig med nu. Mm. Men det är en fantastisk upplevelse. Så jag får vara väldigt tacksam för det. Fast samtidigt så är det ju hur man ser på det. Jag kan säkert hitta massa fel och typ, ah, det blev inte mer tänkt och då jag väljer att fokusera på det som var bra. Liksom.
Ja, nej, men man beslutar ju det som är bäst för dig och barnet.
Ja,
och det är för mamman och barnet.
Jag kan inte detta. Detta man litar på att de gör det som är bäst. Och det gjorde de verkligen. Men jag hade ju tryckt så mycket på att jag vill vara informerad. Hundarna också. Informerad. Jag vill veta hela tiden vad som händer. Vad planen är. Vad som kommer hända härnäst. För jag hade ju sagt i det här förlossningsbrevet. Eller det här ja. Innan. Och det kändes som att de verkligen...
Visst var de grymma barnmorskorna där uppe?
Ja, ja, fantastiska. Och de var så här informativa och berätta hela tiden. Nu händer det här på grund av detta. Och så här, det här siffrorna är det. Och, ja, men du vet så. För jag gillar ju att ha kontroll. Fast jag inte kan ha kontroll på just en förlossning. Kan man, ju liksom, man måste ju släppa taget helt enkelt. Och det gjorde jag ju.
Mm.
Men att jag ändå visste vad som hände. Mm. Men sen var det när han väl kom ut där. För vi säger, ja men... För jag tänkte många som frågar innan. Som ofta har barn. Längtar ni inte nu då när det är nära? Nej, det ska ju bli kul. Men sen nu efter man bara längt hade jag vetat att det var Rufus. Då hade man ju längtat, nej men då hade jag ju längtat hela graviditeten. Jag gick ju mest och mådde bra för stunden och så här, men det blir ju när det blir sen och det blir bra och sen började sömnlösa nätterna. Mm. Så längtade nej, jag kan nog vara gravid lite till. Men sen när han väl kom, du vet hade jag vetat, gud, första blicken liksom. Första
hade vi vetat att det var Rufus där inne?
Ja, då hade jag ju längtat. Ja. Jag hade ju längtat jättemycket.
Ja, det är så diffust innan de kommer ut faktiskt.
Hade någon sagt att det var han? Ja, då tror jag han det. Nej, men det var verkligen sådär fantastiskt på alla vis med hela förlossningen. Jag kunde liksom inte önskat mig bättre förlossning egentligen.
Nej, eller bättre graviditet heller för andelen.
Graviditeten är ju såhär, det är bästa tiden i mitt liv nästan. Jag har ju nästan aldrig mått så bra. Det är ju helt, jag har aldrig mått så bra. Och sen det här första mötet som man ändå så här, den hade man ju lite förväntningar på att säga, kom han ut helt klämd och ser så här bebis kladdig. Och så bara la de han på bordet och så mötte man blicken och bara nej. Det var liksom som en saga, ärligt talat. Helt fantastiskt.
Mm.
Och så var han så fin och så möttes våra blickar där och ja, så blev det så här ja. Som en dröm. Så det är ju verkligen, jag vet inte om det är att man hade tur eller om man bara, för man hör så mycket skräckhistorier, men ja, man får vara tacksam för att det gick så bra.
Ja, ja, det är vi verkligen. Mm. Och sen hade du det här det ingreppet i magen som du skulle läka ifrån då.
Ja,
det är ju en bukoperation.
Ja. Och det har jag ju inte tänkt kejsarsnitt, det är ju så här, känns som den enkla vägen. Har jag ju kanske tänkt innan, eller jag har ju inte tänkt så mycket på det, men så, men nu när man varit med om det så man bara, fast det här är ett stort ingrepp, det är en stor operation. Det är en bukoperation där man går igenom fyra lager liksom. Som ska läkas inifrån. Eller det läks utifrån och in dessutom. Så att det ser lite läkt ut, men det är ju... Ja. Så det är ju en jättestor operation.
Men...
Så att, ja.
Du låg ju kvar där uppe på BB några dagar, tre nätter.
Ja.
Men du var ju ändå ute sen med hundarna och promenerade ganska tidigt, va? Samma dag som vi kom hem.
Dag fyra gick vi 3,5 kilometer. Fast väldigt långsamt då, såklart. Men fick du dra vagnen. Höll vagnen som i rollator, tror jag. Och så höll hundarna. Mm. Så jag var lite rädd för det här med rycken. Eller om hundarna skulle rycka till.
Men ganska snabbt där så var ju du ändå ute på daglig... Ja, i och för sig extremt lågintensiv. Men ändå motion.
Ja.
Du var ändå ute och gick varje dag.
Ja, jag gick ju dagen efter han föddes. Gick jag ju runt sjukhuset. Men det är ju så här, det handlar ju inte om att... jag kände att jag hade något behov av att röra på mig. Utan det var ju mer att vilja ha frisk luft. Få frisk luft och lite dagsljus liksom.
Ja.
Så det var inga, jag har ju inte haft något behov att jag vill ut och röra på mig. Eller att jag har kliat i kroppen, det har jag ju inte känt. Det är inte därför jag gjort det.
Nej.
Utan det är ju man bara komma ut, få frisk luft.
Ja, hundarna behöver
motion. Och hundarna behöver motion också då såklart. Men det hade man väl kunnat lösa om det hade behövts. Ja, och så har det ju gått liksom. Och då är det ju såhär, visst, gå 3 kilometer tar 1 timme och 20 minuter. Men då får du göra det.
Mm. Och sen,
man mår ju bättre om man får lite sådär. Ja.
Men som jag minns det så tog det inte så många veckor innan du... Ändå började gå ganska raska promenader.
Jag kollade, för det var någon som frågade mig när jag började gå. För jag började med sele med bärkälla, för han gillar ju inte riktigt att ligga när han liggde i vagnen då. Så fick jag börja med bärkälla ganska tidigt där, vilket jag ändå hade tänkt göra i och för sig, men det var ju lite på Rufus begäran också.
Och det var han sa väl det
från... Så vet du, då, när han var 9 dagar, då gick jag ju 5 kilometer en vanlig promenad med han i bärkälla.
Ja, just det.
I ganska vanligt tempo, ärligt talat. Så det tog ju 9 dagar.
Men du gick bara på det som kändes bra. Du hade inte så här, nu ska jag tillbaka i form och sånt där.
Absolut
bara...
inte. Helt prestigelöst. Och det är nog det som gör att det har gått bra. För jag har ju inte känt att... Jag har känt noll stress. Noll stress, det här med alla kilon och... För det är fortfarande ganska många kilon kvar liksom. Men det får ju vara...
Nu ska vi ju vara ärliga, eller det har du inte.
Fast det är 6 kilo kvar.
Nej, det är det inte. Du är så självkritisk. Du är jättesnygg.
Jag säger att jag känner mig snygg och stark. Och så, det är du. Vågen men stämmer inte överens.
Du menar 6 kilo till bikini-fitness-kroppen kanske?
Nej, det var det jag vägde innan. Men det spelar ju ingen roll.
Nej.
Men jag har ju prestige jag gör ju inte det för någon annan än möjligtvis för hundarnas skull.
Men magmusklerna där, i början var det ju, de pratade mycket om så här att ja, men det du måste undvika är ju ryck då, och att inte använda bukmuskulaturen.
Att man får rulla liksom upp och så. Ja, och det var ju
jobbigt. Det är ju väldigt svårt.
Ja, för man ska sätta sig upp och amma på natten och sådär.
Och vi kan väl säga lite hur vi gjorde med Rufus på nätterna och hur vi har gjort ända fram till nu egentligen. Han har ju legat i våran säng.
Ja.
Vi har ju inte haft honom i något näste. Han har ju legat i våran säng från
start. Han har legat i min armhåla. Varje natt.
Som en liten fågelunge.
Ja, så jag bytte ena armhålet.
Nu ligger han ju som en egen person som tar plats.
Men fortfarande i min armhåla.
Nej, ibland när jag kommer att lägga mig när jag sover redan, då ligger han ju mitt i sängen utspridd så här på alla.
Så mysigt. Barnmorskan bara, nu är det nog han. Hon har ju varit på lite där att han ska sova i egen säng från start.
Varför?
Och då känner jag bara att jag ser att hennes mun rör sig, men jag lyssnar inte.
Nej.
Det är så här, det kommer inte hända.
Absolut inte.
Men han ska sova i min säng till han är 15. Det är ju, så är det. Hon har slutat frågan också. Hon bara, så nu senast hon bara, nätterna går de fortsatt bra? Jag bara, han sover i armhålan i armhålan. Men han vaknar fortfarande ganska ofta på natten. Men det är så här, hur är nätterna? Han håller mig inte vaken, men han väcker mig nästan varannan timme.
Mm.
Och då ammar han. Och det är också så här då, nu behöver han ju egentligen inte äta på natten. Fast då är det så här, behöver, men nu är det ju så att han vaknar och så äter han och somnar han om. Och gör det att vi får lugnare nätter, så tänker jag inte fylla några sån här. Nu ska han inte äta, utan det gör vi när vi är redo liksom.
Nu började du simma första gången, det kommer jag inte heller ihåg. Vad tog det?
6 veckor exakt.
Sex veckor exakt.
Nej, nu måste kolla, eller var det 9 veckor också? Jag ska kolla.
Nej, men jag tror att vi sa 6 veckor igår, va?
Det är väl också att man måste läka ihop ordentligt innan man får börja göra det, va?
Ja, precis. På dagen sex veckor. Och det är ju...
Blöder man likadant från där livmodern satt, även när man har gjort kejsarsnitt, gör man ju naturligtvis.
Man blöder mindre. Så jag blödde i, ska vi se, 10 dagar kan det ha varit så. 10 dagar tror jag blödde.
Ja.
Så man blödde mindre.
Okej.
Men det är fortfarande...
För det får man väl egentligen inte simma innan det? Och
absolut inte. Nej. Absolut inte.
Nej. Men 6 veckor, då hade du liksom, det var ju med marginal att allting var ju läkt.
Ja. Jag hade ju ingen stress.
Utan det är ju för bukmuskulaturen då som man är försiktig.
Operationsstället, och då har jag ju testat liksom, jag drog i det lite.
Men jag vet att du kom hem och sa bara, fan vad skönt, det här var ju var underbart att få simma.
Mm. Kändes jättebra. För då hade du inte haft så långt uppehåll. Då hade du inte simmat, jag simmade ju en vecka efter beräknad födsel. Så det var 7 veckor emellan.
Mm.
Så det är bara en vecka innan han föddes helt enkelt.
Och sen efter det så, ja, de här dagliga promenaderna då. Och sen så la ju du till den här mammaträningen på Nyx då. De här, alltså styrketräningspassen ganska tidigt också. Det var väl också i den vevan tror jag.
Som lite liksom roddövningar. Liksom, lugna. Ja. Ben och rodd, alltså rygg och ben var det träning egentligen.
Ja, träningspass
alltså balans,
för mammor som har fått barn.
Stå på ett ben i stort sett och lite hantel. Eller vad heter det? Ja, lite så.
Mm. Ja, men det var väl också en viktig del i
rehab. Ja, det är ju mycket för att komma, att känna att man gör något och kommer ut liksom.
Hur är ljudnivån på de mammapassande barnen?
Nej, men det är bra. Det var nog med Rufus som möddes mest. Ja. Så att, han vill inte ligga i babysitten liksom. Han vill inte ligga i vagnen och inte i sin babysitter och åka bil. Han vill vara i knät eller så.
Ja, det är så.
Bärkillen, ja.
Men sen efter...
Nu gillar han ju sin nya springvagn i och för sig, så nu... Nu,
men efter 3 månader någonting så var du också uppe i sen åkte du lite längdskidor och sådär. Men sen efter 3 månader, lite mer än 3 månader, så var du i Stockholm hos Katarina Våknerud
och kollade buken och, för det var det jag tänkte ju, med att jag var så extremt, min mage var ju verkligen extremt stor. Så jag tänkte ju så här, om det måste ju ta tid för att hitta tillbaka. Just det här, för man vet så mycket nu med diastasis heter det, va? Mellanrum mellan bukmusklerna. Så det var ju det jag ville kolla upp och sen då. Och då hade det växt ihop.
Hon är sjukgymnast. Jag känner henne från hennes skrivande.
Eller kvinnans klinik.
Ja, hon har skrivit mycket i branschen också. Mm. Och sen hon är jätteduktig och hon bjöd in dig och som till undersökning då.
Ja. Så det var jättebra. Så de kollade med ultraljud på bukmuskulaturen. Så det såg bra ut.
Mm. Och det är ju 3 månader efter.
För det är lite så här svårt att veta själv. För det känns ju bra, men... Eller är det bra? Eller,
ja, precis.
Man vågar inte lita det på sig själv riktigt. Så det har läckt ihop. Magen har läckt ihop bra då.
Och sen, sen till slut så la du in löpning i träningen också.
Mm.
Det kan ha varit
så jag började fyra jogga månader 3 kilometer och gjorde ett par gånger liksom. Och sen 5. Nej, mera. 5 kilometer och så, ja.
Och sen åkte vi till Plate och så sprang du 13 kilometer.
Till 4, ja. Det var ju inte riktigt tanken, men jag drog, det gick så bra. Jag började springa med till att få springa ifrån mig, men, så, nej, men det gick jättebra. Så det går, ja, löpningen känns faktiskt väldigt bra. Så klart att den är långsammare än man har varit med dig, för att jag har haft ett löpuppehåll. Jag har inte sprungit på ett år,
nej.
I stort sett. Sprang ett lopp där, men sen har jag inte sprang, jag är inte på hela sommaren där egentligen.
Men just det här att du tidigt var ute och gick, även om du fick ta den tiden det tog, det var nog väldigt bra, tror jag.
Ja, för vi kommer fram till det, bara hur kunde jag springa, för de som vet 4 upp till Plita säger det ju ganska brant upp, så jag sprang verkligen hela vägen upp och bara, nej, det går bra, men jag, just, jag inser att vi har ju burit han på magen nu, du väger 9 kilo, jag gick 300 timmar för helgen med extra 9 kilo.
Mm.
Och det har ju gått med de extra kilorna.
Det är som en sån viktväst.
Ja, men lite så. Och jag går ju kuperad, jag går ju i åsar och...
Men vi kan väl prata lite om den bärkällan, för det är väl ett jättebra tips. Du har ju faktiskt kunnat göra otroligt mycket saker. Ja, men du har ju verkligen gått, du har ju gått sjukt många mil med honom på bröstet.
Ja, visst.
Vad är det för bärkällan egentligen? Det är alltså inte en babybjörn.
Nej, Ergo Baby heter den. Men, otroligt bra. För nu kan han ju sitta framåtvänd också nu. Så när jag tar eftermiddagspromenader med hundarna sitter han ju framåtvänd i den. För då går jag bara en halvtimme ungefär. Så det tycker han ju är jättekul nu, för du ser att han hänger med och tittar. Och...
Hade du någon bärsjal när han var liten eller?
Ja, den använde jag egentligen. Jag hade gick någon promenad med den och så haft den inomhus mycket då.
Okay.
För det blir så här, det känns som att bärskelen sitter... Det är bara...
Den är lättare att lita på.
Ja, lite så tycker jag. Egentligen kan man bärsjal är också jättebra egentligen. Men bärskelen är egentligen smidig att sätta på. Det blir samma varje gång.
Jag tänker, du kommer sitta i den här bärskelen för att han är 12 här. För att han släpar i marken.
Eller får gå bredbent för att han ska släppa
det i backen.
Rufus kommer ha sådana jävla mamma-issues liksom. Han ska sova i samma säng och bli buren av mamma.
Ja, lite så, om jag får bestämma så. Nej, så trodde det att jag klarade av den löpningen. Jag är ju, så som jag har gjort nu då, är ju på grund av att jag fortsatt gå så mycket. För jag går ju mycket mer än vad jag någonsin har gjort nu.
Sprang du någonting under graviditeten?
Nej, bara första... 4 månaderna.
Ja.
3 månader tror jag det var.
Ja. Du sprang, du körde swimrun i juni faktiskt. Våran swimrun.
Ja, du jobbade jag lite långsamt. Ja, precis. Ja. Ja. Ja, men,
ja. 6 månader.
Första halvan kanske. Ja. Mm. Men ingen direkt löpträning att prata om, skulle jag säga.
Nej.
Men desto mer promenader, så ser ju till och med lårmusklerna har ju blivit större liksom.
Ja.
Precis. Det är stark.
Men så länge man lyssnar på sig själv och lyssnar på sin kropp, så är det ju liksom inga problem att komma ut och göra vardagssaker.
Ja. Och det är ju det, för jag har ju ingen... Jag är ju ingen sådär att jag vill springa det eller jag vill kunna göra det ut. Eller jag vet inte. Att jag tar, det är ju ingen prestige liksom.
Du gjorde alla lopp du ville göra året innan.
Ja, men lite så. Just det redan gjort det. Ja, men faktiskt. Så det är ju med löpningen nu. Det är ju inte typ så här, när han är 6 månader ska jag kunna springa så. Jag har inte tänkt något sånt. Utan det får bara ta den tid det tar.
Du var faktiskt lite inne på det här med vikten och kroppen. Det var du höll ju på med lite grann. Till jul, eller när jag åker till Plaita så ska jag väga sig och så.
Ja, först, min plan var så här. Då första 3 månader fram till nyår så ska jag inte göra någonting. Det var Jonas telefon. Oops. Fram till nyår ska jag inte göra någonting första 3 månaderna. Utan då får du vara som det är. Fika och sånt. Och sen efter nyår får jag ändå börja liksom tänka lite på det. Men så kände jag att jag var inte sugen på det. Utan jag var mer sugen på att fika. Mm. För då tänkte jag, från jul till Plaita så är det 10 veckor. Men det är bra, då kan man säga så här. Men nu får jag skärpa till mig. Jag kan liksom inte fika varje dag. Kanske ett par gånger per dag.
Mm.
Men det har jag fortsatt med. Så att då är kilon kvar. Ja, men det är lite mysigt ändå.
Ja.
Men det här med att man, för jag ammar ju väldigt mycket och väldigt ofta. Och det rinner ju inte av ett skit. Så det är ju lite besviken på. Det kommer rinna av när du ammar. Det gör det ju inte. Inte på mig.
Det har inte hänt.
Jag har inte hänt.
Nej.
Jo, men du överdriver så väl. Du är verkligen ja. Med kläder på ser ut att vara superfint.
Men naken.
Nej, men, du är jättefin.
Jag men, känner mig jättefin.
Kan vi säga så här,
jag har fått barn, jag känner mig jättefin.
Du är jättefin.
Får vara 36 också.
Alla tycker du är jättefin. Jag tycker du är jättefin. Ja, du
jag vill fråga om amningen bara snabbt när vi ändå pratade om det. För nu är han 6 månader, är det ganska exakt du först?
Ja.
Hur länge har du tänkt hur länge du ska amma eller?
Först hade jag ju tänkt att man ska sex om man får önska. För första så hade jag ju jätteproblem med amningen, för det rann ju inte till och han hade jättebra sugteknik och verkligen kämpade på. med att amma, men så räckte det inte, det rann inte till tillräckligt fort, och det kanske har med kejsarsnitt, jag vet inte. Så han, mina bröstvårtor var ju helt paj.
Ja. Det kan vi snacka om, den här alltså, smärtskalan.
Ja,
det är 8,5.
Och sen bara, jag vet alltså, det gjorde så ont, det var ju blodiga skorpor liksom, och så varje gång så högg han liksom tag och sög hårt, och han var så duktig att kämpa på. Och det var så ont. Men Stuva kämpade ju vidare, så jag fick ju liksom varva lite mjölk och ge lite ersättning i början där, för att det gjorde så ont liksom. Och så pumpa och ge han, för att jag inte klarade av att han skulle suga. Men det, så jag höll på med det kanske i 3 veckor, 4 veckor. Det tog ganska lång tid, eller liksom lång tid relativt, men det var kämpigt med
andra. Men du hade ju akut ont i ett par veckor.
Satt naken med kompressor på bröstvården och så, och bara jag skamma. Men det är jag väldigt stolt över nu, att jag inte gav upp. För jag hade verkligen nu med första hand så bara att jag inte gav upp det liksom, så ont som det gjorde. Så jag är väldigt stolt över att jag inte gjorde det. För nu är det ju jag gillar verkligen amma. Och det jag önskade att man, att så här, många slutade amma vid 4 månader, så här, men jag skulle vilja amma i 6 månader. Och nu känner jag så här, nu är det ju mer mjölk än någonsin.
Så du tänker fortsätta bara?
Ja, för jag känner mig ju inte begränsad. Vissa vill ju så här, fast nu räcker det, jag vill inte ha. Han är hängandes i brösten. Och jag känner bara att han ska fortsätta hänga i mina bröst.
Det här borde jag kanske veta då, som nybliven pappa. Men dör mjölkproduktionen av sig själv? Eller vissa, fortsätter
jag, det? Jag tror, ja, det frågar jag, vet inte heller. Nej. Men jag tror på vissa gör det så. Och på vissa så kan man liksom, får man sluta amma successivt. Om man vill liksom sluta amma av sig själv. Och vissa, då tar det bara slut, naturligt. Oftast tar det nog slut av sig själv, tror jag.
För jag har ju kompisar som har sett en 5-åring gå fram till sin mamma på ett café och bara ta fram bröstet och börja suga.
Ja, och det känner jag. Så när han kan be om
Elin, det får vi ändå dra gränsen. Samma säng tyckte till 15 år, bärsele till 12, amning till 5 år.
Det
sätter jag ner foten.
Nej, precis.
Men kan han amma i upp till 10 månader så är det ju fantastiskt.
Ja, det kanske är länge, men kanske 2 månader till kanske. Har det varit, kan man amma i 8 månader så... Jag är jätteglad. Jag tror att jag kommer fortsätta amma på nätterna lite.
Du kan ju inte amma offentligt så stor som han är nu.
Nej, det känns ju som att...
Vem är det som ammar den 3-åringen?
Nej.
Men när vi pratar lite om träning där då.
Så, men jag tänker att jag ska fortsätta amma. Det kommer jag få göra liksom. Ja.
Mm. Vi ska ju köra upp till Röa i år, eller?
Mm, det är vårt mål.
Ja, det blir kul.
Ja, jättekul september.
Så att man kan väl... En del undrar säkert hur vi löser det här med träning och så. Nu. Och... den här vagnen vi har, den här tullvagnen, den är ju fantastisk. För att det är ju bara att lägga ner honom och så ut och springa. För det mesta så går det väldigt bra. Det är ju om han liksom blir på dåligt humör eller någonting.
Han kan verkligen gnälla när han åker vagnen ibland.
Ja, men nästan varje gång jag har tagit ut honom så somnar han faktiskt. Men det är klart, jag får ju träna mycket mer än dig. Så är det ju. Det är lite orättvist kanske, men...
Sorry, jag har en lucka på 30 minuter ibland, eller vad är det jag får?
Nej, det är det inte. Du ska ju gå och simma efter det här. Då får du bort oss så länge du vill. Men det är ju jag ser ju det som en sån härlig vinst. Du åker och simmar, jag tar Rufus och så tar jag honom i vagnen och så går jag ut och springer. Och det känns som det är så här triple whammy, alla vinner.
Jag kommer ju absolut inte vara i den formen man kanske hade velat vara i september. Men vi kör ju inte ut och tävlar på det viset heller.
Nej.
Så sett, för det hade kanske varit så här stressande. Jag känner inte att jag vill stressa med träningen liksom. Jag vill träna det jag vill träna, helt enkelt. Och jag tycker liksom, träna halvtimme till timme per dag känner jag är så här. Ja, men det är ganska lite mot vad jag gjort innan kanske, men ändå väldigt skönt, väldigt lagom, prestigelöst.
Ja, precis.
Så åka och simma varannan dag.
Och jag tänker ju sen när Lidbergsparet öppnar, då kan vi åka dit båda två och så simmar jag först. Och så
kan man sola lite under tiden och sånt, Så hade jag känt liksom att jag skulle ha något som mitt livsmål, då hade det blivit lite stressande kanske.
Det är nog inte lämpligt att ha det första året när man har ett nyfött barn.
Vissa passar det ju, men det passar inte i och med att jag själv då hela veckan i sträck när du är bort och sånt. Och då hade jag varit stressad för att jag skulle hinna träna också. Då hade det ju lätt blivit lite bitter kanske, tänker jag. Eller man blir så här, jag hinner inte med mig själv. Men jag har inget behov av att hinna med mig själv, för att jag har ett jobb nu liksom, och det är ju Rufus. Och då tänker jag så här, fast i att han och Rufus så handlar det ju om att jag ska må bra också. Det ingår ju i att ta hand om honom på bästa sätt. Det är ju jätteviktigt att jag känner att jag får göra det jag vill och mår bra. Och det gör jag ju, för nu har jag varit ute och gått i 1 timme och 45 minuter, tror jag. I solen med hundarna, och det är så här. Det räcker ju, det skulle ju kunna räcka för mig egentligen. Så gör det, och så en halvtimmes träning på eftermiddagen. Löpning eller simning, så är det så här. Det är jag jättenöjd med.
Ja, det är riktigt, riktigt bra faktiskt.
Och sen om jag sätter några nya mål sen, och då får vi göra en plan. Alltså, ska jag köra någon mer triathlon eller göra någonting särskilt, så får vi lägga upp en plan för det då.
Precis.
Men nu när jag ammar fortfarande och sådär, så...
Men så är ju livet från och med nu. Allting som man gör måste man ju ta med Rufus i beräkningen.
Ja. Att, ja, men vi... Så löpvagn är ju fantastiskt. Ja, för det är så himla enkelt. Det behöver man ju inte styra upp utan det bara göra.
Nej, och det går ju borträknat uppförsbacka, för det går ju faktiskt betydligt långsammare eller mycket jobbigare. Men om jag springer, när jag väl är uppe vid Byttorpsjön och springer varv där, det går inte så jättemycket långsammare per kilometer mot, nej, om jag bara hade sprungit själv. Nej, för motsvarande ansträngning, 20 sekunder långsammare kanske.
Mm. Så för swimrun som ute och liksom måste köra annan swimrun, så är det ju jättebra träning att springa varv, tänker jag. Absolut.
Definitivt.
Mm. Hur långt är det kvar att vi ska köra ut? Ja?
Det är ju 2 september, så det är hela sommaren.
Kan långt. Komma att bli dubbla linjer.
Nej, det kommer vara. Det är långt, det kommer gå. Ja, eller vad skulle, eller rättare sagt, bara så här, eller vad skulle skillnaden vara mot tidigare? Förra gången vi körde ju att då var du verkligen, då var du i riktigt dålig simform.
Ja, det var faktiskt.
Det var ju det som
ja, att, jag kan faktiskt nu kommer nog vara i bättre simform.
Det var ju som att boxera ett ankare bakom.
Mm, det kan faktiskt komma att bli bättre det året. Ja. Men det är ju löpningen som gör ondast i slutändan då.
Ja,
på så Göteborg är det ju löpningen som gör ondast. Mm. Och det tänker jag att jag kommer få in, plus att liksom 6,5 mil kommer jag ju orka. Om jag får gå vissa sträckor så ser jag inte den så några problem överhuvudtaget faktiskt. Nej,
vi gör ju det här för att det är ett roligt mål att göra tillsammans dessutom då. Mm. Men vi återgår lite grann till det här amningen och prata om mat, för det är ju många intresserade av.
Just det.
Och det är så kul när folk, vi lägger ut mycket bilder. Du lägger ut väldigt mycket bilder på vad du äter. Och när
jag tycker
du,
det är så kul. Så är det så här, så vi ammat, han bara äter inte så mycket. Jag har ju hur mycket burkar som helst i frysen. Nu får vi frysa in för han äter, i och med att jag ammar så mycket fortfarande. Men det är kul för Ville att han ska provsmaka mycket. Han är väldigt glad i mat.
Extremt glad i mat. Men vad många kommer fram och säger till mig på alla möjliga håll och kanter, både på föreläsningar och när jag tränar och sådär, är ju så här att jag berömmer dig och gud vad duktiga ni är, eller gud vad duktig Elin är. Och, tänk om jag hade vetat det här när jag fick barn. Liksom. Tänk om jag hade haft så mycket kunskap när jag fick barn och jag gjorde allting fel och bla bla bla. Liksom, för att man får rätt mycket dåliga råd på... från andra håll och så.
Samtidigt kan man, då gjorde vi det de trodde var rätt.
Ja, då gjorde vi det de trodde var rätt.
Då kan jag tänka sig om 10 år kanske vi känner att vi gjorde fel nu med.
Nej, det tror jag absolut inte.
Eller förlåt, så vem vet.
Ja, nej, så kan det
om
vara.
Om 10 år kanske vi tänker så, tänk om vi hade vetat det nu som vi inte visste. Vi tycker att vi...
Fast å andra sidan kanske, om 10 år kanske vi vet bättre. Men det var ändå lite, det vi gjorde var ändå lite bättre än det vi gjorde 10 år tidigare.
Precis, ja. Ja, men vad folk menar då, det är ju det här att de fastnar tidigt i det här vällingträsket, vanligt traditionell burkmat eller barnmat, och det här att som man ser råd även idag florerar då. Vi såg ju en kompis då som hade fått rådet så här, men blanda gärna ingen matsked socker i
purén. För konsistensen, ja. Det är ju helt,
ja, men det är den typen av råd då.
Fast i min värld så är det ju väldigt konstigt att man... För det blir ju så här, det är som jag, som hade jag lyssnat på vad barnmorskan sa, så jag har en jättebra barnmorska. Det här med att han inte ska sova i säng och det ska vara, du vet, det ska vara si och det ska vara så hit och dit. Hade jag följt de råden så hade jag ju, våran tillvaro varit mycket jobbigare, för det har varit en kamp. Efter att du har fått kämpa för att följa de här råden, medan istället för nu då, så gör jag liksom, nej men jag tycker att det här funkar liksom. Det funkar bra, han mår bra, jag mår bra. Och, så att jag går ju emot de här råden överhuvudtaget, så jag läser ju inte så mycket av det.
Nej, jag menar det, men människor som inte har den insikten och kunskapen eller
alltså, viljan, alltså, de följer de råden. Ja, då men är det ju mycket vändning. Då, ja, i min värld.
Kanske. Men Rufus, han är ju sjukt matklar.
Vi vågar ju gå vår egna väg. Jag tror det är mycket det som faktiskt är vinsten.
Ja, absolut. Och min inställning från början har varit så att så länge vi kan styra, så mycket vi kan göra rätt det första året är ju väldigt mycket vunnet.
Ja.
Att äta dels riktig mat, att inget tillsatt socker och undvika onödig välling, spannmål, gluten. Och det har vi ju lyckats väldigt bra med hittills. Eller rättare sagt, det är ju du som ska ha cred för det, för det är ju verkligen du som har gjort.
Och det som är, jag gör ju inte det för att jag känner mig tvungen eller måste, utan det är ju för att det är mycket mitt intresse. Alltså jag tycker ju att det är så kul.
Ja.
Så för mig är det ju inte, det är inte jobbigt att liksom tänka ut, vad ska jag göra till Rufus idag? Utan det är så här, kan det inte bli till imorgon så jag kan prova en ny grej? Alltså jag tycker att det är jättekul. Det är lite
fint för mig. Kan vi ge ett exempel på det du har lagat? Du har gjort olika typer av puréer, fruktpuréer exempelvis.
Mm. Jag gillar ju att följa sig färgtema med. Så idag var det så lite gulgrönt. Då gjorde vi mango, banan och kiwi. Och så när jag gör...
Och då gör du det i stavmix, då lägger du frukt i stavmixer.
Ja, nu du precis, du behöver inte koka upp det. Jag har en lite minimatberedare som jag köpt som jag mixade i liksom. Och sen så kan jag göra med lite röda bär och banan kanske. Och så blir lite olika. Och sen så kokar jag ju, han gillar ju päron väldigt mycket har jag märkt. Och då kan jag tillsätta lite sån riktig vanilj eller lite kanel eller lite kardemumma. Om man tillsätter någon liten krydda ibland och ibland inte. Och det vet ju bara, men det kokar ju så här 3 minuter och så stavmixar bara med vattnet och kokat upp i. Så blir det ju jätteslätt och fint.
Mm.
Så du säger kanelbullepuré, du kokar ju ägg och så är det lite kardemumma, lite vanilj och lite kanel, blir hur gott som helst. Så lite fika så, fick en lite äppelkaka.
Du kanske ska göra en sån barnmatskokbok.
Ja, men det är sant, det är inte så.
Jag menar, jag vet ju lite grann vad du för smak. Ja, det var ju den här mörka puddingen, det här med plommon, mullbär.
Ja, plommon, mullbär, päron och aprikoser tror jag.
Ja, den åt jag ju på våra pannbiffar häromdagen.
Ja, men det blir jättegott.
Apropå att Jonas äter rufusmat då. Vi har fått en fråga om du ändrat dina matvaror någonting sen du började amma till exempel. Tänker du
nej,
på vad du äter med?
Nej.
Äter du mer eller äter
nej.
Du speciellt?
Det enda jag känner skillnaden, det är att folk pratar med amningshjärna och sånt, har jag inte känt av. Nej. Att jag är förvirrad. Absolut, jag är klart att jag är lite trött ibland för att sova ut. Men känner inte mig mer förvirrad och jag känner mig inte hungrig. Men däremot känner jag mig mycket törstigare.
Ja.
Det enda jag känner.
Och du är ju faktiskt nästan aldrig törstig annars.
Nej,
jag har aldrig träffat någon som är så lite törstig som
nej,
du.
Nej, jag dricker ju aldrig liksom, inte ens på lopp. Men nu är jag törstig, precis just nu är jag törstig också. Men nej, jag äter inte mer. Det enda jag gjorde skillnad var ju när jag var gravid. Då gjorde jag ju ingen sån, för det var någon som skrev om fasta var tror jag.
Ja.
Då, när jag var gravid så gjorde jag ju ingen fasta. Utan då gick jag upp åt frukost direkt. Och sen drack jag inte kaffe, då var jag inte var sugen på kaffe. Men nu dricker jag ju faktiskt kaffe, fast jag har. Och jag kan hoppa över lite så här frukost ibland.
Ja.
För det blir så jag glömmer av att äta. Och så
din normala vana är ju lite grann att du går upp...
och så går du ut och går först och äter sen.
Och tidigare var det ju att du typ gick upp, promenera, träna ofta.
Ja.
Det är ju ofta du inte äter någonting innan 12 eller 1.
Ja, nej, sällan. Och så är det väl lite nu också. För det är ju, och det är mycket för att jag tycker att det är så mysigt att komma in efter promenaden och sätta mig till frukost. Liksom. Mm. Det är mysfaktorn i det.
Mm.
Men när jag var gravid gjorde jag inte det, utan när jag var gravid så gick jag upp och åt frukost. Och jag har inga problem med det, för jag har absolut ingen illamående på morgonen, utan när jag så här, åt frukost och sen så åt den. Det var noga med att äta regelbundet liksom.
Mm.
Men nu med våran mat så, Rufus får ju också en hel del av våran mat, fast i passerad form. Häromdagen gjorde du ju torskfilé och vi hade något
sånt här. Vi mosar noga med gaffeln också. Vi är ju inte jättenoga med att det ska vara sådär purerad form heller när det kommer till de grejerna.
Så tar ju ärt och broccolipuré och ja, vi lägger in lite smör eller lite rapsolja. Och så tycker han ju det är supergott.
Och så du gör lite gröt och du lägger sån palttunnbröd för att han ska få i sig extra järn. För det är väl det. Det är ju det de här grötfabrikanterna och sånt för. Eller det är därför att äta våran gröt så får de i sig allt. Och så här, allt och allt annat också. Mm.
Jag tänker ju att när man pratar om det med järn så tänker jag att ja, ingenting blir ju mera järnrikt än kött ändå.
Ja.
Häromdagen gjorde vi ju, vad gjorde vi då? Då gjorde vi ju på högrev, koka högrev.
Högrevsfärs med min märgbensbuljong.
Så ja, du gjorde egen märgbensbuljong också.
Och koka lite köttarna, ja, men jag tycker det är kul. Göra. Så det är så här, hur kommer du på allt? Men det är ju för att jag tycker att det är roligt. Det är ju så, det, alla kan göra det, relatera till att när man intresserar någonting så är det ju kul.
Mm.
Men det som har funkat väldigt bra som jag märker, det är ju ägg är ju fantastiskt.
Ja.
Ägg och mosa det. Du har mosat med persilja och dill eller och smör.
Smör, ja. Eller rapsolja.
Avokado funkar ju bra.
Mixa,
speciellt med kryddor i.
Ja. Han gillar ju med kryddor,
ja.
Det finns någon sån här metod va, när man ger den där lite bitar som heter något speciellt.
BLV, ja. Baby led weeding heter det.
Ja. Gör ni lite så eller?
Ja, jag har provat lite grann.
Ja. Hur funkar det då?
Han skulle ju gilla det. Då ger man ju stavform så att de kan de håller ju sådana grepp då liksom. Så stavformen måste vara längre än handen.
Ja, okay.
För att de ska kunna äta riktigt. Det är att de lär sig tugga och jag har gett han lite sånt. Och han tuggar ju faktiskt när han får det.
Mm.
Men jag går inte all in för det, för det är lite så här, det är lite enklare att mosa trots allt.
Ja.
Så, och plus att man blir så här, man kan slappna av och man kan bara ge honom lite enkelt.
Men att, ja, men att mosa då, typ torsk och sånt, det blir någon slags mellanting mellan att göra en puré och
kanske,
man kunna säga. Ja.
Det blir nog så varken hacket eller mål. Det blir kanske någon mellanting, för egentligen ska man väl gå all in åt antingen eller, gissar jag. Men vi har nog
jag tänker att det är bra med ett mellanläge kanske.
Ja,
för
kanske
att, man behöver inte göra allting.
Man fick ju en hel broccoli som man satt och sög på det. Och det är ju jättebra, för att det måste vara jätteväl kokad då, liksom.
Klart,
När Rufus började rätta riktig mat från 4 månader fram så hade vi ju en napp också med ett nät i. Där då vi kunde lägga frukt, exempelvis frukt i. Och,
det kan man göra fortfarande.
Ja, men det är ju ett bra, för då är det mycket så här att... det är lätt att han sätter i halsen annars om man får riktiga bitar mat då. Men just att han fick... suga i sig då mango eller charon eller apelsin, jag kommer inte ihåg vad det var med bär, olika bär,
päron, äpple.
Och så han lärde sig väldigt tidigt att känna smak för olika typer av frukter.
Ja, nej, han har fått äta jordnötssmör och mandelsmör och...
Ja, väldigt kryddig mat. När vi har käkats indiskt, då har han ju ätit det. Och så vi tror ju mycket på det som med Ann Färnholms bok Smakresan.
Äventyret.
Smakäventyret, ja. just att det får de smaka många saker eller många smaker innan de är ett år, så där de så uppskattar det.
Så sen att ja, surt och ja, starkt.
Och det är roligt att se när han suger på citron.
Ja.
Han skrynklar upp hans, han gör en grimage och så vill han ändå ha mer. Han bara,
och så bara, mer.
Jag testar igen.
Nej, och sen är det så många, för jag gör ju gröt och du gör på hirsch eller bovete eller havregryn då. Och sen är det ju någon som frågat med det här med vete, och jag gör ju ingenting, jag har ju inte gjort vanliga pannkakor direkt liksom. Jag har ju gjort boveteplattor och bananplattor till honom. Men sen har jag fått smaka på brödbitar. Jag, absolut inte, jag är ju inte för förbud överhuvudtaget.
Nej.
För det är samma där, att inget socker innan 3 år. Ja, det har varit en dröm. Men alltså, nu lever vi i verkligheten, så kommer han ju få smaka. Så han har till, han har smakat lite på lite efter. Alltså.
Mm.
Så att, och det är väl inget så här. Det är jättebra, men jag tror att man gör större grej av det, av förbjudare.
Mm.
Eller jag vet själv hur jag är. Så jag får inte, då är det det enda jag vill.
Mm.
Så jag tror lite på det.
Men så kommer vi absolut
inte vara sen. Avdramatisera, ja, liksom, ja. Om han är på ät kakor, ät hur du spyr. Jag känner så här, ät dina kakor. Men så är det inte kakor så här, då blir det något spännande med det. Mm.
Vår inställning är ju, eller min inställning är i alla fall, att försöka servera riktigt bra mat hemma. Och att ha god, framförallt genom att vi själva ska ha goda vanor. Då kommer han att lära sig uppskatta rätt mat. Men sen är det ju självklart att precis som vi måste få njuta av kolhydratsnjuta och sockernjuta för att bara gott, så ska ju han få göra samma sak.
Ja.
Så att det handlar ju om att inte prata om i termer av förbud överhuvudtaget. Det, men precis. Det handlar ju om att introducera och att, så att han känner lust att äta riktigt bra mat från start. Det är ju det,
och det som hemma, vi kommer ju ha, jag kommer ju göra sin egen glass och sånt.
Mm.
Som nu den sorbeten gjorde häromdagen, var ju med fryst banan och fryst mango, så det blir ju glass.
Mm.
Så hemma kommer vi ju inte ha massa socker, tänker jag. Så att han går hämta en glass, så har gjort egen isglass med bär. Alltså.
Mm.
Och så är det ju glass. Så är det nytt glass.
Mm. Precis. Och när han börjar dagis då?
Ja, nej, det är, för det ser ju också många tänker, och det har ju varit, och nu,
det är väl, det är väl nog det de flesta undrar, det är väl det man undrar mest. Hur ska man lösa det?
Precis, och det är min första plan. Min plan nu först och främst är ju att bara undvika det helt och hållet.
Dagis.
Att undvika dagis. Nej, men för nu är det så här. Nu är jag mamma, och nu ska jag vara mamma så länge som bara går. Nej, men tanken är ju att för först hade vi ju tänkt att han skulle börja dagis när han är 1 och att jag skulle börja. Men nu känner vi så att jag ska vara hemma med Rufus.
Mm. Han är 15.
Till han är 15.
I sängen.
Nej, men jag tänker så här, så mitt mål är nu att i och med att mitt jobb är ju kvällsjobb. Mm. Så att jag kan ju börja jobba lite ändå när Jonas är hemma och inte börja på dagis förrän han är 2.
Mm.
Eller senare.
Eller till och med ännu senare.
3 tänker jag.
För nu, som vi bor nu, så har vi har bott i huset så länge, så vi har ganska okej kostnader liksom. Så att, som det är nu, om jag börjar jobba några kvällar i veckan sen så smått och inte har dagis, så är målet att inte ens sätta han på dagis. Inte utsätta han för de här dåliga vanorna förrän han är 2 år.
Mm.
Eller sen, senare.
Eller senare.
Alltså först när han är så att han, just att det är av socialiseringsskäl.
Precis,
inte för att vi behöver förvara honom någonstans.
Nej. För han ska inte förvaras, han ska älskas.
Ja, han ska, precis. Och sysselsättas.
Och det är svårt, det är för människor själva. Som inte har möjlighet att göra så. För det förstår man ju. Vissa, man måste ju börja lämna barnen när de är 1 år.
Mm.
Ja.
Och då är det ju så.
Fast vi väljer ju det som är bäst för vårt barn. Ja. Vi kan inte tala
för
någon
annan. Eller det vi kan göra. Liksom.
Ja, det vi kan göra. Eller väljer att göra. Liksom. Det är klart att...
Men tills då kommer vi ju få det problemet, så är det ju.
Ja.
Mm. Med allt...
Fast då kommer vi vara hårda och ställa krav också. För det måste man kunna göra. Det är ju inte så att... Dagis, man har ju inte barnen på dagis för dagisets skull. Dagiset finns ju där för våran skull, för barnens skull. Så jag kommer ställa krav som förälder. Jag har ingen aning om vad det innebär att ha barn på dagis, eller vad man kan säga eller tycka, men jag kommer säga
att de dricker ju boj och äter sötad kräm. Det är ju så.
Jag gissar att,
då är det fel dagis.
Jag gissar att man får leta lite efter ett dagis som passar, för att de allra flesta dagis måste väl ändå hålla sig så här till Livsmedelsverkets rekommendationer. Ja. Det är därför det blir margarin istället för smör.
Precis,
och sånt där.
Precis.
Men jag vet till exempel här i Borås. Här i Borås finns det till exempel sockerfria förskolan.
Mm.
Där de lagar all mat själv. Barnen är med och lagar all mat. Mm. Det är bara bra ingredienser. Det har haft kompisar som har haft barn där. Så det finns ju alternativ. Liksom.
Alltså det visste jag inte att det fanns. För det, han står på kö nu, det är närmast här, och det är sånt natur. Dagis som är utomhus mycket, och då, det känner jag ju att det är bra då.
Ja.
Men klart, det har det varit en alternativ med. Nu har vi tid på oss, vi har ju jättesatt.
Men grejen är att det finns ju ingenstans i Livsmedelsverket, och för det första är det rekommendationer, det är ju inte en lag, det är inte hugget i sten. Det är ingen som kommer förlora jobbet för att de serverar smör istället för margarin. Det är bara för att det är lata jävla...
Nej, de måste ju köpa in efter...
Det är det så?
Ja, om det är kommunala verksamheter måste de göra det.
Jävla statsdiktatur.
Det kan inte någon...
Nej, men det står ju
personal där själv bestämma vad de får köpa in och sånt.
Fullständigt indoktrinerade. Men det står ju ingenstans här att barn måste äta sötlimpa och dricka boj i alla fall. Det finns ju ingenting. Det är ju inte hugget i sten någonstans.
Nej.
Så det är ju bara...
Problemet är väl så här att skulle de börja...
Ren slapphet.
Skulle de börja ge dem andra saker. Det är ju, barn äter ju inte det. För att de är inte vana vid de
smakerna. Då kan vi ta med egen mat och säga, det här ska
vara
man
kan.
Ja, men det finns ju, man kan ju som sagt välja lite säkert. Gissar jag, det finns ju också sådana här föräldrakooperativ. Där föräldrar turas om och man har dagis till sina egna barn helt enkelt.
Ja, just det.
Mm. Så att då kan man ha det med folk som tänker liknande.
Hemskolning låter ju bättre och bättre ju mer man tänker på det.
Hela, social också.
Hela vägen igen.
Och jag tror så här.
Det är däremot olagligt.
Ja, precis. Det är olagligt, ja.
Däremot så vet jag att det finns en förening du kan gå med i där du betalar medlemsavgift. Så betalar de böterna om du får böter för att du hemskolar dina barn. Ja, det finns.
Ja, men det är inte värre än så att man får böter i alla fall.
Nej, det tror jag inte. Du blir nog inte kastad i fängelse eller...
Att de kommer hit och tvångshämtar barnen.
Ja, det får nog gå väldigt långt då, i så fall.
Ja, precis. Mm. Ja, det är en komplex fråga det där, men innan man har barn så tänker ju inte, det är ingenting man sätter sig in i på riktigt, så man bryr sig verkligen inte innan man själv har barn. Alltså, men man kan reflektera över det och när det är först debatten, men man tänker ju inte på riktigt, man sätter sig inte in i frågan. Nej. På djupet så här. Men vänta lite nu här, om vi verkligen hade ett barn och han ska gå på dagis, vad är det de gör där för det första, och vilka regler har man, och vad äter de, och hur ser man på de här bitarna, och röker dagisröken? Ja, men det är alltså alla de här frågorna. Hur sjuka får barn vara när de kommer till dagis? Kollar man, skickar man hem barn som är förkylda?
Och så vidare. Jag säger, det är också en anledning att vi vill ha att vi ska sätta honom i dagis så sent som möjligt. Det är ju för att få sjukdomarna liksom.
Ja.
Att skjuta på det så mycket som möjligt med de här sjukdomarna som avvisar varandra.
Liksom. Nej, men han ska vara hemma och hemma tillsammans med tre åtminstone. Bli stark.
Nej, men det kommer bli en kamp sen. För det blir ju liksom, du får inte vara en barn som kommer egna matlådor och alla andra får äta det andra. Det går inte. Då får man så här. Okej, och då får han äta den skitlunchen då, så får han äta allt annat bra. Och så tyvärr så får man bara rätta sig i ledet, jag vet inte.
Mm.
Klart att man ska försöka ställa krav, men alltså, han kan ju inte bli liksom helt udda. Ja, sitter de barnen där och äter så här sötlimor
så sitter
jag
ju mycket...
jag går med en avokado. Nej, det kommer man inte för. Nej.
Men då gäller det att hitta en bättre dagis. Jag har ju mycket mindre problem med det än vad du har.
Ja.
Men... ja, det är ju... Precis, det är ingen lätt... Det finns inga lätta svar på det här.
Nej. Nej, det är lite grejer. Det är lite som nu hur överhuvudtaget det första halvåret har varit. Man kan inte säga innan hur man kommer göra. För det är så här, jag kunde inte säga att nu har det ju allting gått mycket bättre än vad jag trodde dessutom. Alltså hur det har blivit hade jag inte kunnat förutspå. Nej. Och det är så här, man måste ta lite saker som det kommer. Man kan inte riktigt... Sen när han börjar dagis om 2 år så ska... Man får ta det då. För tänk, så kanske kommer till dagis och bara, ja, här gör vi eget. Man bara, okej, fast nu har jag laddat i 2 år på att ställa krav på er. Och så kanske inte det ens behövs.
Nej.
Så det blir lite som det kommer. Så det är lite svårt att svara på de frågorna. Hur ställer ni frågan till det? Och det är så här, ja, vi kommer ifrågasätta det. Och vi kommer
Vad kan vi säga så här? Vi kommer undersöka det väldigt noga när vi beslutar vilket dagis Rufus ska gå på.
Ja, vi kommer ifrågasätta dem och komma med förslag. Vad vi tycker. Nu får vi pausa för nu vaknar han. Nu är Rufus med.
Efter den lilla pausen. Hallå Rufsen.
Han har sovit jättebra. Han har sovit 2,5 timmar nu då.
Ja, precis. Ja, fast jag tycker det är en väldigt svår fråga. Det här med dagis och förskola och skola. Och när man inte själv kan bestämma över...
Ja.
Eller när man inte själv... Det ligger utanför ens egna händer. Men det är klart att det finns ju många olika typer av... Jag menar, när barnen går i skola, då är det ju mer likadant vart de än går och vad de får äta. Men på dagis finns det ju många olika inriktningar.
Mm.
Och jag tycker ju tidigare det är i barnets liv, desto viktigare är det. Så känns det på något
tycker
sätt.
Jag med. Det är ju som ni gör viktigt att sätta agendan tidigt i alla fall. Och sen får man väl försöka tänka lite som med sig själv då.
Ja.
Att varje gång det går att göra ett bra val så får man försöka göra det.
Precis.
Och går det inte... Men,
man kan inte styra 100%.
Men tidigt blir han ju en egen människa och han måste få göra egna val. Det är klart att han får gå och köpa godis när han känner någon gång. Så, här, så att det får man ju komma
men det som släppa. Är, ja, det som är vår vinst är väl framförallt du. Men jag är väl också lite sån att jag är inte rädd för att vara en jobbig person.
Nej.
Att liksom... Fast det här, hur kan ni servera det här? Vet ni egentligen vad det är ni ger barn? Att man vågar säga det.
Nej, men, och sen herregud, får de ju, om det inte är jobbigt att vara det för sin egen skull så är det ju verkligen inte jobbigt att vara det för våran sons skull. Det har jag inga som helst grupper över att vara en påfrestande människa. Jag menar, det är ju så att...
Jag tror det är det som är många människor...
Eller hur, Rufus? Eller hur? Du ska bästa maten. Ja.
Nej, men det är det som är att man tycker att det är jobbigt att vara den föräldern som... är den här jobbiga
föräldern. Det önskar jag fler föräldrar vara. Därför att finns
det här, hade ju alla vunnit på.
Ja, men alltså, det här är vad jag har betalat skatt för hela mitt liv delvis. Och nu betalar man extra pengar för dagis. Det ska, då fan mig se till att de får äta riktig mat.
Ja.
Det är ett krav. Det är inte ett orimligt krav att ställa. Sötlimpa och boj. Det är ju absolut det sämsta, lägsta och värsta och det värsta. Billigaste skiten liksom. Det är ju bara ren slapphet. Faktiskt. Det är inte något annat. Det finns ingen ursäkt för det. Det är bara ren slapphet. Man kan ändå förhålla sig till, om det nu är viktigt att hålla Livsmedelsverkets normer och ändå göra bra kvalitet på grejer liksom,
så är det.
Tycker jag. Så att, men det där är en jättesvår fråga och det är också blir så här, man ska inte stigmatisera föräldrar som inte har möjligheten att göra bättre val. Jag har full förståelse för att livet blir ju jäkligt komplext när man får bebisar. Mm. Men vi kan ju bara prata för oss själva. Ja. Och vi prioriterar ju det här. För min del har det inte spelat någon roll om vi inte hade några andra pengar kvar efter att vi har investerat dem i våran son.
Nej,
eller i vår egen hälsa för den sakens skull också. Mm. Så är det ju. Så
att, nej, det är precis, ja, vi prioriterar det.
Men vi kan väl säga att Rufus är ju 6 månader. Han har inte faktiskt varit sjuk. Han har inte varit sjuk en enda dag.
Nej.
En gång, en gång snöt han ut en buse.
Ja, precis. Det har kommit, en snorbuse. Man har inte hostat, inte liksom...
Han har inte haft feber, han har inte varit dålig.
Så det kommer ju komma, såklart.
Såklart.
Ja. Men nej, det, han har ju varit frisk. Vi har inte haft någon, liksom, någon natt där han har varit sjuk. Alltså, nej.
Men om jag får säga, om jag får bara, så här, efter att ha utvärderat lite grann och tänka vad som har varit värdefullt, vad som har varit så himla bra från början, så får jag säga så här. Dels graviditeten, just det här att du var aktiv hela vägen fram.
Ja.
Och du simmade genom hela graviditeten, vilket ju var fantastiskt när det gäller D-vitamin och sådär.
Mm.
Och du, ja, man säger, du motionstränar, du var väldigt mycket igång och rörligt och har fortsatt med det här. Rufus har varit ute i skogen. Rufus har varit ute i skogen varje dag sedan han föddes.
Det är så här, mina två måste, det är så här, hade jag haft massa mer måste så hade man ju känt sig mycket mer låst i med det här med att ta hand om honom. Men alltså, jag bara har två måste ändå. Det är att hundarna måste ut på promenad och jag måste duscha. Annars det kan man ju lätt skita det också.
Och ibland så skiter du i duschandet.
Nej, men det gör jag inte. Nej, jag duschar varje dag och jag går ut med hundarna varje dag. Det och så tar han och Rufus då med matning och allt det. Men alltså, det är det enda måste jag har.
Mm.
För hundarna och det. Så det är ju det jag gör varje dag. Så att vi får ju frisk luft. Vi är ute, ja, men mellan 1 och 2 timmar i sträck på förmiddagen. Och så går jag en liten kvällspromenad också då, men.
Mm.
Så han har fått frisk luft varje dag sen dag 2 då,
ja,
i hans liv. Men det, varje det, dag, alltså det dag ut, dag
mycket.
In varje dag.
Det betyder väldigt mycket.
Ja, även när vi var i Kanada var han ju med ute både i vagn och hade med bärsel och gick promenad. Och
vi kan väl säga
så det är varje dag.
Vi var ju ute på... Eller hur? Vi var ute på restauranger för oss redan efter 6 veckor tror jag vi var på restaurang.
5 veckor. 5 veckor var han var på. Det var mitt jobb där, jag jobbade på restaurang.
Ja.
Var han med.
Och sen var vi på vinkö och käka, och sen har vi varit ute och käkat. Mm. Och det är ju samma när man är nervös och börjar för att folk ska tycka att man är jobbig när bebisen skriker. Men ja, det har inte varit, det var ingen fara.
Ja, men du... nu kanske ett egen stol. Nu är lätt att andra. Ja, nej, det är ju det. Han är, absolut, hade, han har varit rädd för att han skulle skrika och rädd för att... Då hade man ju blivit begränsad. Men jag är ju med fan på att man ska göra det man vill ändå. Och det har vi gjort. Så klart det är jobbigt vissa gånger. Eller att det liksom, det kräver lite energi och lite svettningar och sånt. Men,
Men du har inga problem, problem att amma liksom offentligt?
Nej.
Så här, det skiter du fullständigt i.
Det trodde jag tänkte, man får ändå täcka över lite det, och hålla på med det. Det är också så här. Mm. Det är också så här, det kunde man inte bestämma innan heller. För det är min tanke innan. Men man har så här fin sjal, kan man lägga det över hans huvud och orka ta upp den ens.
Mm.
Så det är ju det. Det är väldigt, väldigt svårt att säga innan vad man ska göra. Sen har vi, men då har vi ju haft det tiden. Vi vill göra så och vi hoppas kunna göra, absolut.
Men vi sa ju det nu när han fyllde 6 månader så här, att det här har ju gått, det här har ju gått mycket, mycket bättre än vad vi trodde.
Ja, gud ja.
Men det är för att Rufus är så jäkla bra. Ja. Ja, du är så bra. Du är så bra, bubbis. Och så är du så himla bra. Det är ju mycket det är ju tack vare dig, såklart. Du drar ju ett fruktansvärt tungt lass. Och det är ju så roligt. Vi måste ju också prata om det här preussiska schemat som du skriver. På riktigt. Du har ju köpt en sån här... Dels har du skrivit ut ett schema, men sen har du ju också fått dille på att sätta etiketter på grejer. Mamma har fått dille på att sätta etiketter. Vad heter den här grejen du köpt? Dymo.
Dymo, ja.
Dymo.
Ja, ja.
Jag väntar ju med att komma hem att det står Rufus i pannan på Rufus. Typ att han ska...
Sara var så avundsjuk när hon såg de burkarna.
Ja, visst.
Hon bara, varför har inte vi sån ordning?
Man vill göra...
Jag bara, det var bra ordning innan lapparna. Det var sådana burkar man ser rätt ner i vad det är.
Men det är kompis till mig som bara, hon bara, du tycker inte
att
du
ser... Det är inte så att man ser att det är mandlar.
Nej, för sen är det för grejen, du ska bara sätta bovetemjöl, mandelmjöl och hirsch och allt det. Det vill man ha ett katte på, och för att det ska vara ordning och reda så ska vi ha ett katte på allt. Fan, blir det att ha ett katte på några grejer då, men inte på några andra.
Ett katte på myra, vi ser skillnad på myra och Molly.
Det gör vi.
Ja, jag vet.
Men det här dagsschemat tror jag faktiskt är en skärmdump på att visa för Sara. Så att kolla, här var bra.
Men det där är någonting du...
Men det är också
rutiner och dagsschema.
Ja, men det är lite så. För det är också vad folk säger. Du måste ha rutiner och det har ju inte känt ett behov av. Eller så att, nej, för vi tar dagen som den kommer, vilket vi också har gjort. Att man säger, men vi går upp när vi vaknar och så lite så. Och så nu har jag börjat se... Alltså jag har ju bara gjort vad jag märker att han behöver. Oj, nu är han trött eller nu är han hungrig eller sådär. Och nu när han är 6 månader börjat märka liksom, men nu börjar det bli ganska fasta rutiner på det här. Alltså nu börjar liksom, han kräver lite. Jag har ju bara läst av honom.
Mm. Hur ser rutinen ut nu då? Sova till 8?
Ja, och då är det som idag vaknar han ju 7:15. Då ligger vi kvar till 8. Det är det, det är det som är fan, bör man gå upp kvart över sju, då går man upp sju sen, helt plötsligt är vi uppe och trampar klockan fem på morgonen. Mm. Innan man vet ordet av så är man där och nej, vi går inte upp fem med den här familjen. Så nej, du lägger på dig sängen. Och så säger nu är klockan åtta, så nu kan vi gå.
Ja, nu, kan vi
gå. Åtta. Nu kan vi gå.
Ja, pappa gick upp åtta.
Mm. Ja, men det är så fint innan, så och, men det roliga fast att sova han länge åtta, då är det okej. Man kan rucka på schemat åt det hållet.
Ja, ja.
Men, vi, ja, men du vet att man inte börjar gå upp tidigare och tidigare och tidigare, för då är det så.
Mm.
Då är det, sen är det tvätt, lek och amning.
Nej, och då, och då ammar jag ju på morgonen där. Det, alltså, allt står ju inte. Jag hade kunnat skriva det här schemat. Jag kunde skriva mycket
ut. Detta är mer detaljerat.
Ja, ja, mycket mer. Men varför jag skrivit schemat också är ju lite, dels för min egna riktning att man liksom, man håller på det, så man inte bara, oj men vad gnällig han är nu. Ja men just det, han skulle ju sova. Du vet, att man ändå ska påminna sig själv lite grann att varför han så gnällig, och så är det ju för att, ja men just det, han skulle ju sovit för en halvtimme sen. Och också för att Jonas ska se att om du har honom att, ja nu är det ungefär läggtid eller sådär.
Ja, just det.
Ja men nu är klockan två, men det är lagom att jag går ut och springer vid två då, att man inte gör det klockan 12 utan jag väntar till två när han ändå ska sova. Du vet att man
tar honom med vagnen.
Ja men man tänker till lite liksom.
Men sen så, ja, men så är det lite lek och amning och matning där på morgonen. Och
så går ut min promenad då.
Klockan 10
tror jag. Ja men det, för det är ju runt 10 jag brukar gå. Så schemat, det är ju inte någon annans schema. Schemat har ju skrivit upp, jag har ju bara skrivit upp hur vi gör.
Ja.
Alltså, för det var någon som skrev så här, haha, undrar mycket du har följt det schemat. Nej men jag har gjort det åt andra hållet. Jag har inte skrivit schemat för jag vill att det ska vara. Utan jag har skrivit vad vi gör.
Mm.
Alltså vad säger man, ja. Åt andra hållet.
Ja.
Det är inget mål utan det är tvärtom. Jag har skrivit upp hur dagarna ser ut, inte hur jag vill att de ska se ut utan hur de faktiskt ser ut.
Ja.
Så det är så, det är så dagarna ser
ut. Och då tar han ofta en liten tupplur.
Och då, som nu då, då har du gått 1:40 va? Och så nu sover han ju faktiskt inte länge efter också. Nej, så nu äter han ju exakt just nu, för då vaknar han ju och så äter han. Och så leker vi lite vakna och kanske lagar lite någon puré så han får lite lunch sen.
Mm.
Och sen ska han sova, vad är klockan nu?
Han sova vid två va?
Vid två igen. Det är då att passa på att simma ju.
Mm.
Sover vi två då, och då är det ganska exakt bara en halvtimme. Så han sover inte jättemycket på dagen där, så man har inte jättemycket fritid. Men sover han vid två där, nu ute och springer, så vaknar han och så är det lite mat igen. Och så får han hänga med lite på det man gör liksom. Och så sover han sen vid fem igen. Och då brukar vi ta en promenad med hundarna.
Så är det mat vid sex för oss då, middag vid sex då.
Mellan
har vi börjat med den fruktansvärda vanan att äta middag så tidigt.
Det gillar Erik Wikström.
Ja, men det är också så här, för det har jag inte gjort, men så har jag märkt så här, nej för det blir väldigt bra. För det, mitt problem är att jag är ju kvällsmänniska, så vet, går jag och lägger mig vid halv ett och så har han sovit sen åtta. Och det blir så här, de timmarna har egentligen varit ganska bra för mig att få, faktiskt. Mm. Så det är lite så vi har börjat, för jag vill ju att vi ska äta mat tillsammans.
Middag, ja. Och sen är det badning med Rufus då.
Då är det så badar han efter
pappa,
det.
Han badar med pappa lite.
Ja.
Jaha.
Som en lite, ja, som en procedur, och så byter blöja och så är man ren och fin och så ska han sova vid åtta.
Så ligger han i soffan och igår, lite och bussar.
Ja precis, så satt vi i soffan så tog han det lugnt och så ammade han ju lite där då vid åtta. Så somnade han inte för kanske vid nio. Så det är ju liksom inte det här slaviska, men man har lite riktlinjer liksom.
Mm.
Så jag tänkte igår då kollade jag på tv och så är det programmet slut tio. Jag bara, ja men nu får jag liksom gå upp. Nu, så var inte behöva kolla på ett till program där liksom.
Ja.
För det är bara dödtid också, det är helt minnsligt, för jag vill inte kolla på tv. Jag kollar tv liksom en timme per kväll tycker jag. Jag vill inte sitta i soffan.
Kollar du på Bridezilla då eller?
Jag valde så vi hade faktiskt kollat på. Nej, och då är det så här, men nu kan vi inte. Då, nej men du vet så här, nej nu stänger vi av och så går vi upp.
Ja.
För nu, och då hade han ju somnat mitt knä, så jag bara kunde somna om liksom.
Ja.
Och så amma igen. Där då.
Ja men det låter som en bra dagsschema.
Ja, så dagsschemat, det jag skrivit är ju inte så här ska vi ha det, utan så här har vi det. Och sen är det är ju inte hugget sten, utan det är ju liksom.
Mm.
Jag tror och de tiderna kommer nog ändras ungefär varje månad skulle jag gissa. Om en månad sover han kanske en gång längre. Eller jag vet inte. Nej. Vi tar det. Jag tror så bara man känner av att man någon annan kan inte följa vårat schema till exempel. För du menar att man säger så har det är jättebra de tiderna. Nej, utan läs av ert barn vad ert barn behöver.
Mm.
Att man litar på sin magkänsla, men det tror jag att jag har igen mycket från hundträning och liksom.
Man ska inte gå och köpa 200 då för att komma ut med sitt barn. Nej. Bara för att du har skrivit det.
Nej, precis.
Nej,
men man tänker sig för rutiner och associationer är ju jätteviktigt för hundar.
Kan vi inte prata lite
om associerar det beteendet ihop med det som alltså bad och efter vi badar så är det kväll, alltså att de associerar det med att nu är det kväll.
Ja. Men vi har ju två hundar. Mm. Och det, en del hundar är ju säkert har gått med hundarna och Rufus.
Ja.
Och det har ju gått kanonbra.
Ja, jättebra. De är ju väldigt barnkära. Men vår ena hund, hon är ju väldigt så på intensiv och gillar att pussa sånt, men det går ju jättebra.
Vi har två staffar.
Ja. Och de är ju oftast väldigt bra ihop med
två
barn.
Tikar. Ja. Och de har väl varit sådär mammiga med honom när han var liten. När han var
riktigt
liten.
Ja, men inte så mycket som jag trodde att det skulle vara mer.
Fast vi höll ju dem, vi tillät ju inte hundarna att pussa ihjäl honom liksom.
Nej, men de pussas ju, de slickar honom ansiktet. Så nu har han ju lärt sig putta bort dem med handen så. Och så har han lärt sig klappa dem fint, så han klappar dem jättefint. Mm. Det är jättekul. Att för det tänker man att han är för liten fattar, men på något sätt tror han gör det. Men det är ju så här, det gör ju noga också att... Och det har ju alltid varit överhuvudtaget med folk som tänker så här, är hundarna barnvänliga? Men jag tänker så här, ja, fast är barnet hundvänligt? Mm. Att du, lika mycket som de ska lära sig att man slickar lite i ansiktet, men sen är det bra. Lika mycket ska han ju veta att man klappar fint och man drar inte och slår inte på hundarna.
Nej.
Så för mig är det minst lika viktigt att han får lära sig som att hundarna får lära sig.
Ja.
Faktiskt. Att hundarna iväg går man inte efter. Och så vice versa då.
Mm. Vi har ju katt. Den är svårare att hålla koll på henne. Men hon har ju knappt vågat lukta på bebisen här.
Alltså, vad bra, då är hon lite försiktig så.
Ja.
Hon blev säkert på jättebra.
Ja, hon höll på att gå på den i natt och blev Sara väldigt arg på katten.
Ja.
Men det har funkat bra.
Ja.
Men det var ju som jag frågade barnmorskorna, hur ska man tänka med husdjuren? Vi har ju katt till exempel.
Ja.
Så hon bara, ja, det är liksom, det är inte bra att tömma lådan när man är gravid. Annars så är det bara... Ja. Innan trodde man ju att man blev mer allergisk av husdjur, men det är ju snarare tvärtom.
Tvärtom, ja, för det var ju min skräck med Rufus, men det verkar ju inte vara så.
Men då sa Sara, man kan väl inte tömma lådan efter man har fött barnet heller, va? Och barnmorskan bara, nej, man kan inte heller dammsuga, förstår du?
Det är ju rullar med ljud. Så Rufus, han är så här, men han var uppmärksam. Men de ljuden han gillar, jag har ju kunnat duscha utan problem, för det här är ju intressant i och med att jag har varit så mycket... Antagligen varit så mycket i vatten när jag var gravid. Mm. För han älskar ljudet av vatten. Så jag kunde lägga en badrumsmatta och duscha. Nästan i helt lugn och ro hur länge jag vill. För då ligger han och tittar och så blir han så lugn av det ljudet. Men det kanske de flesta bebisar blir. Men också dammsugning. Ja. Dammsugaren. Han älskar dammsugning. Och det är det mamma gör. Simmar, badar och så dammsuger varje dag.
Ja, du dammsuger mycket. Men det tror jag, det har jag hört från många att de gillar dammsugaren.
Ja, det är nog ganska skönt ljud för de flesta bebisar i sig. Men det är så här.
Innan, nu fick vi ju av våran barnmorska börja med napp väldigt tidigt. Eftersom namningen har kommit igång så bra. Så har det varit okej att vi får göra det så här tidigt då. Det ska man ju egentligen inte göra annars. Men innan de första dagarna nu innan vi gjorde det. Så tog vi fram såna här babyspellister. Med så här white noise bara.
Ja.
Och du vet, jag skojar inte. 2 sekunder från skrik till bara stängda ögon och bara...
Nej, vad häftigt.
Som att stänga av henne.
Ja, för det finns ju sån här baby noise också som är som havsljud. Alltså som är för oss människor också egentligen. Vi blir också väldigt lugna av det.
Men det som jag satte på, det är ju mer så här, det är bara en ton. Det är typ som en dammsugare, fast lite skönare ton.
Ja, häftigt. Som tror jag ändå mycket på.
Sista frågan av den största omställningen med att vara förälder.
Vad svarar du först då? Det känns bara jag som har pratat.
Ja, det är ju lite, jag pratar ju hela tiden i podden annars. Nej, men att livet har fått en extra mening liksom. Jag vet inte om det är den största omställningen, men det är ju att andra saker, jag vet inte, det är, livet har fått en helt annan mening bara.
Det jag känner redan nu, som inte riktigt har hänt än, men som jag känner är på gång, är ju att man blir, som jag vet att Jojo har sagt någon gång också, man blir ju extremt effektiv på den tiden man har att göra saker. Att man blir liksom ännu effektivare på
för
att
du,
beta av saker.
Ja, visst. Det skrattar du ut mig på morgonen. Vad har jag att göra? Jag vet, på 10 minuter, man hinner jävligt mycket på 10 minuter.
För det var ju som ett inferno.
Men det så har jag varje morgon. För morgonen vaknar han vaknar alltid så glad med. Det, han är ju så mysig på morgonen. Men så ligger han lite så här på sin filt med lite leksaker. Och du vet så här, men det ligger han ju 10 minuter, 15 minuter. Då vet du, då kör morsan igång. Då är det så här, men dammsuger, moppa golven. Hängde ut mattan, vädrar den. Igår bytte jag lakan. Men alltså, jag hinner så mycket på 10 minuterna. Så att det är ju, det är helt sjukt. Och innan var jag så här, men det kan jag göra. Eller du vet, det gör man när man gör. Och du vet,
allt
man
gör
hela dagen på sig. Nej. 10 minuter, man hinner så sjukt mycket på 10 minuter. Och men det är ju en känsla som jag gillar. Jag är ju inte så här,
det är ingen dålig omställning.
Nej, att det är så här, då har man 10 minuter på sig så att vet, nej, då är det en rolig utmaning för mig.
Jag tycker en stor omställning är inte praktiskt mycket. Livet tycker jag fortgår ungefär som tidigare. Den stora omställningen är ju känslomässigt.
Ja.
För mig i alla fall. ditt liv är lite annorlunda.
Man bara, okej. Okay. Det är ju jag som är med Rufus mest. Men jag, det är ju så här, jag visste ju det. Eller för mig är det så här, det är ungefär som, han kommer ta all tid. Jag vet inte vad jag skulle säga, för jag tycker bara att allting är mycket roligare och enklare än vad jag trodde att det skulle vara. Jag tror det är det som är fördelen med att få barn, man är så gammal, för tror man ju att hur ska det gå, jag bara behöver tänka mig själv i 35 år och så ska man behöva tänka, du vet. Man, lite, man blir lite rädd i den tanken. Men samtidigt är det så här, fast jag har gjort allt jag vill, har velat göra, så jag känner inte att vad är det jag sätter åt sidan, vad är det jag har, är man ung så kanske man känner att man fortfarande sin karriär kanske, och jag, så här, jag vill inte tappa min position, eller jag har ju inga måsten, jag har inga, ja men återigen, jag har ingen prestige att klara av något eller bevisa något för någon, för jag är så vuxen och jag är ju så trygg i mig själv, så att jag har liksom inte...
Känns det till och med skönt att slippa tänka på sig själv, eller?
Ja, kanske det, till och med. Bara tänka mig att slippa mig själv lite.
Ja.
Nej, det är klart att man ibland är man ju i med den här sömnen liksom, jag har inte sovit sen i oktober, såklart man är lite så här tröttare än vanligt, men samtidigt som här och natten så här, åh gud, i natt har jag typ inte sovit någonting. Men sådana nätter tänker jag så här, det har jag haft innan med. Eller man sover ju dåligt. Eller jag kunde ju sova dåligt vissa nätter även utan barn. Alltså så är ju livet, och vad då skulle det liksom inte vara några. Allting för mig har ju lite som det, ja, men med ens kropp och med ens tid och en sömn, ja men allting har ju ett pris.
Men allting beror
på känslan. Vad fan är gratis då?
Ingenting.
Nej. Man får ju ingen lön utan jobb heller.
Men allting med Rufus, det känns väldigt, det känns väldigt meningsfullt.
Ja, och det blir ju så att ha en Rufus, jag tror fan att det kostar på. Med energi och det, jag får betala med sömn, jag får betala med min tid. Och, men så är det ju. Vad är alternativet? Inte ha Rufus då? Nej, det är ju inte alternativ med. Då får man betala det priset, och det gör man ju så gärna.
Ja, verkligen.
Härligt.
Tack så jättemycket.
Då är det då. Ska vi inte prata mer om Rufus nu då?
Vi får fler avsnitt med Rufus längre fram.
Du får komma tillbaka när du kan prata själv, Rufus.
Ja.
Du ser ju
tjej
ut nu som att du kan berätta själv lite hur det känns.
Det är roligt när han får sådana, när han är så här, när han gör tänker man pappa, han säger pappa. Han säger mamma.
Ja, det går. Jag vet inte om jag har haft tur eller om det beror på skicklighet, jag vet inte.
Skicklighet, jag vet inte.
Men, talang, du, jag tror du är talangfull bara.
Jag är en talangfull mamma.
Jag ger all cred till dig faktiskt, Elin. Det är tack vare dig.
Mm. Gjorde det här bra helt enkelt, hittills.
Härligt.
Resten av livet kvar bara.
Mm.
Ja.
Men bra start.
Ja. Men det blir podd nästa vecka ändå.
Mm.
Ja. Så vi hörs då. Tack för idag.
Tack för idag.
Hej då.